Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old.
Varmt välkommen till Mörka Själar, Sveriges enda podcast om Dark Souls. Mitt namn är Joakim och jag är er firekeeper i den här podcasten. Varje vecka så samlar jag ett gäng äventyrare runt den här bonfiren som vi sitter kring och där vi samtalar om Dark Souls 3. Ikväll så ska vi ta oss an High Wall of Lothric och jag har med mig Ricky, Viktor och Peter. Hej på er!
Hej, hallå där!
Ricky känner vi ju sedan tidigare. Du har ju varit med i alla avsnitt.
Jajamensan, Fröken Firekeeper.
Precis, jag sa satt här att du är lite som Mörka Själars Solaire of Astora. Ständigt närvarande och med en trevlig uppsyn. Vad säger du om det?
Ja, jag blir rörd. Tack. Det var det finaste jag hört idag tror jag i alla fall.
Ja, skönt.
Tack så mycket.
Bra att du gillar det. Peter fick vi också lära känna lite närmare i förra veckans avsnitt.
Mm.
Har du kommit på någonting som du vill tillägga?
Du tänker presentationsmässigt,
ja,
och så, eller?
Något lik i garderoben eller så som du glömde att dra fram, som du vill krypa till korset med? Eller?
Ja, vi får väl lov att krypa till korset med att jag rekommenderade att man inte spelar Bloodborne först, eftersom att det känns, jag sa ju att det känns som att man spelar med sirap när man börjar med Souls-serien.
Det sa du.
Nu har jag precis fått min kollega Joakim att köpa Bloodborne, så han ska spela det i helgen och så ska vi prata om det på måndag, sen så ska jag lära han allting han behöver veta som han kommer vara förbannad över. Så att jag tar tillbaka att man ska inte spela Bloodborne först, för nu har jag ju liksom fått han att köpa det. Så att,
vad var det som fick dig omvärdera? Eller ja, det var mest bara för att han var sugen på Bloodborne.
Han var sugen på Bloodborne, ja. Och det är ju den generella uppfattningen är väl att det är ett bättre nybörjarspel än Souls-serien. Tror jag väl.
Ja, jag vet inte om
det har jag ju fått för mig att experterna säger att Bloodborne är för lätt typ. Men jag vet inte.
Ja, jag vet inte. Vi kan hålla på det lite grann. Vi måste fundera på det.
Hälsning till Joakim i alla fall, för jag vet att han kommer att lyssna på detta sen.
Ja, men. Hej Joakim. Vi har en person kvar också, Viktor.
Ja, tjena.
Tjena. Vi vill höra lite mer om dig innan vi tar oss vidare. Vem är Viktor?
Jo, jag är med i podcasten Seghopp, som för närvarande tyvärr har ett uppehåll. Men vi har ju kört sedan 2014 annars varannan vecka.
Just det.
Och jag är även nykläckt skribent för Eurogamer.se.
Just det.
Så det kommer börja pumpas ut texter från mig där inom kort, hoppas jag.
Ja, men det ser
vi fram emot. Och jag älskar Souls-spelen, kan man väl lätt säga.
Det låter väldigt bra. Ja, men ska vi dyka in i Souls-spelen då? Hur ser din historia ut med Souls och From Softwares spel? Vart började det och sådär?
Alltså, jag gillade ju Tenchu-spelen när de kom. Jag ägde dem aldrig själv, men jag hade en kompis som hade allihopa.
Okay.
Och de var ju fan grymma, tyckte jag. Jävligt svåra. Jävligt svåra, precis som Souls-spelen.
Ja.
Men hela den här ninja-grejen är ju fantastisk. Tyvärr så, jag längtar fortfarande än idag efter ett ninja-spel som är realistiskt.
Mm.
Alltså utan massa demoner och sånt där skit.
För det är det, Tenchu, va?
Ja, det kommer in så småningom liksom såna här asiatiska demoner som går runt och ser ut som typ människor. Alltså det är lite soulsaktigt nästan.
Ja, just det. För jag tror inte jag kom så långt. Jag för mig att jag gillade, eller det var kanske så långt jag kom, men jag gillade början mest för mig, för att det var då det var mer realistiskt.
Ja, exakt. Men så var det. Men sen spårar det i slutändan. Det brukar ju vara samma sak med typ Ninja Gaiden också.
Mm.
Det brukar bli realistiskt sen. Liksom, går det bara ner i helvetet med demoner. Liksom.
Mm, mm.
Så det är väl egentligen den korta historien jag har med From Software-spel sen tidigare.
Ja.
Sen började min Souls-hysteri, om så kallar det, så sent som 2013.
Okay.
Det var när son hade visat upp PlayStation 4 och det här spelet Deep Down. Minns ni det?
Ja.
Mm, just det.
Som typ ser ut som ett
som
Dark
fortfarande
Souls
är på gång, faktiskt, vad det sägs.
Ja, det är typ nya Last Guardian, känns det som.
Ja,
man vet inte ifall det kommer komma liksom.
Var det så tidigt? De visade upp det där i början, ja, det stämmer.
Mm, det var typ det första spelet de visade till PS4.
Såg ju riktigt bra ut för mig.
Det ser fruktansvärt bra ut. Sen visade de upp att det skulle bli free to play, då sjönk intresset lite. Men vi får ju se ifall det ens kommer släppas, som sagt.
Ja, men det är farligt med spel också som försöker se ut som Dark Souls, eller Souls-serien. Jag tänker till exempel på Lords of the Fallen. Det blev ju inte alls, vad jag tycker då, ett bra spel.
Nej, alltså,
har alla lirat det eller?
Lite grann. Inte speciellt mycket.
Jag skaffade det på... Nej, det är ett Xbox One-spel. Det finns det alla format, va? Eller?
Ja, det jag tror det.
För jag skaffade på så här Games with Gold. Det var ju gratis någon månad nu, ganska nyligen. Och ja, det håller inte riktigt upp till From Software standard. Men det är väl helt okej brist på annat liksom. Men hur som helst, när det här Deep Down utannonserades så började jag och min kollega mejla lite med varandra. Han hade kört Dark Souls sedan tidigare och han försökte få mig att köpa det då.
Ja.
Jag hade sett liksom Dark Souls lite så här till och från tidigare, men jag tyckte att det såg så jävla dåligt ut. Och inför den här podcasten så grävde jag faktiskt fram vår gamla mailkonversation.
Okay.
Och efter att jag hade sett en preview på Dark Souls 2, det här var en månad innan releasen av Dark Souls 2, så skrev jag så här till honom: Dark Souls 2 ser så förbannat jävla dåligt och tråkigt ut. Hur kan folk älska ett sånt skitspel? Det här är typ som Halo, jag kommer aldrig att fatta det här.
det var rakt på.
Men Halo har du ju rätt grovt. Men vi tog upp det i första avsnittet att om man bara skulle se bilder till exempel på Dark Souls när ettan kom, så här, då ser det jävligt tråkigt ut alltså.
Jag vet inte om jag håller med där, men okej, jag höll med då. Jag vet, jag lyssnade på avsnittet.
Ja, du höll med då?
Ja, precis. Det var väl lite så här i inspelningshetta eller vad man säger.
Nyförälskelsen.
Ja, exakt.
Men grejen var att i alla fall jag lånade spelet av honom ändå av någon anledning, alltså ettan. Ja.
Men på vilken på konsol eller PC?
Ja, på PS3. Okay. Jag har alltid varit konsolspelare, så jag fick ju liksom den dåliga versionen kan man väl säga, men det räckte i varje fall för att få mig att börja tycka om spelet. Jag körde fram till den här Gargoyles-bossen, kommer jag ihåg.
Just det.
Och när jag väl hade spöat den, då liksom klickade allting. Ja. Och då gick och köpte spelet själv. Och drog igenom det på en månad då inför releasen av tvåan som jag köpte på releasen. Så det var där det började för mig. Och nu sitter jag här liksom och försöker samla så mycket Collector's Edition av alla spelen. Och jag har klarat alla Souls-spel och Bloodborne.
Okej. Men efter du körde ettan så kom tvåan ganska snabbt därpå då för dig då alltså.
Precis, det var nästan veckan efter jag hade klarat ettan. Typ.
Hur kändes övergången där för dig? För det måste vara ganska tydligt liksom, vad det var för positiva, negativa alltså skillnader och så tänker jag.
Ja, alltså det är väl främst det här som många säger att ettan är ju så jävla interconnected och det är en av storheterna med det spelet.
Verkligen.
Och man märkte ju ganska snabbt att tvåan inte var det på riktigt samma sätt.
Nej.
Alltså de areas som man kom till, de var ju liksom connectade i sig, men det connectade inte till andra areas på något sätt.
Nej, precis. Det var väl den samman, vad ska man säga?
Det var det bläckfisktänket som vi pratade
precis,
om också.
Precis.
Exakt, precis. Nu har vi pratat om det här tidigare, minns jag också. Och sen var det ju det här med att, men som du säger, bläckfisktänket, och det var mycket mer vapen. Man liksom överröstes med massa grejer med en gång, tyckte jag också. Dark Souls 1 var lite tajtare på att introducera spelet för en nykomling kanske.
Ja, Dark Souls 2 var lite grann mer av allt, känns som ett tema som de har haft när de producerade det spelet lite grann.
Ja, och det blir tydligt också när man kört de andra spelen sen i efterhand, Demon's Souls och så vidare, att Miyazaki inte var inblandad i tvåan.
Jag håller med.
Det var ju väldigt tydligt med liksom karaktärer och återkommande teman och sånt. Yes. Det var liksom inte riktigt i samma nivå som
det
andra.
Nej, det känns lite som att det var B-laget som spelade där. Även om det är som vi sa i första avsnittet, det är fortfarande ett väldigt bra spel. Jag håller ändå hyfsat högt. Och det var som, skulle jag betygsätta det så skulle jag ändå få ganska, alltså, jag vet inte vad jag skulle ge det, men ändå högt. Det är ett bra spel. Men när man tittar på Demon's Souls eller Dark Souls 1 eller Bloodborne för den delen, så ser man ju att det är skillnad.
Jo, det gör det.
Även om...
Men jag tror faktiskt att Dark Souls 2 har högst poäng på Metacritic. Vad för mig det?
Högre än Bloodborne?
Lite konstigt nog. Så. Ja, i alla fall Dark Souls 1 och Demon's Souls.
Ja, men Dark Souls 2 fick ju väldigt fina recensioner. Det känns som att det var en den här förväntelsevå... Alltså, folk förväntade sig att det skulle vara väldigt, väldigt bra. Och då drog sig recensenter kanske med lite grann där. Alltså, jag vet inte. Det var i alla fall mycket positiva recensioner. Alltså sånt kan man ju se över stora AAA-spel överhuvudtaget, ja, tycker jag.
Ja, alltså jag tror att som du säger där, det var väl liksom i och med tvåan som ser en riktigt nådde mainstream.
Ja, verkligen.
Det är nog därför. Jag kan tänka mig att det är fler som har spelat tvåan än Dark Souls och Demon's Souls.
Jo,
Så det kan ju bero på det också.
Men du, jag måste få fråga, jag blir lite nyfiken. Vad tyckte du om Demon's Souls då? För det spelade du också igenom då alltså?
Ja, och jag planerar att köra igenom det direkt igen nu efter jag har klarat Dark Souls 3. Okay. För jag har blivit väldigt sugen på det.
Okay.
Jag tycker om det väldigt mycket. Det kändes lite konstigt efter Dark Souls 2, för då körde jag Demon's Souls första gången.
Ah, okay.
Då har jag liksom kört Dark Souls 1 och Dark Souls 2, så skulle man gå tillbaka till det första spelet i serien. Mm. Liksom. Så det kändes lite stelare liksom, rent kontrollmässigt. Och,
men ganska likt, alltså väldigt.
Ja, ja absolut. Mm. Det är väldigt likt. Men alltså UI:t och allt det där var ju liksom lite annorlunda.
Ja, men så är det.
Men dock har det liksom tillräckligt många likheter för att man ska känna sig hemma, absolut, som du säger.
Absolut.
Jag planerar ju att göra samma sak. Jag vill ju jättegärna spela Demon's Souls för att se hur det första spelet var. Men behöver man vara rädd för att det ska vara liksom ännu mindre begripligt? Eller kommer man fatta allting nu när man har spelat ett eller två andra Souls-spel efteråt? Eller kommer det liksom vara att de har förfinat så mycket så att man känner sig helt vilsen av att det är så mycket simplare?
Det var för länge sedan jag var tillbaka i Demon's Souls för att säga. Jag kommer inte riktigt... Vad säger du, Victor?
Ja, alltså det var ett tag sedan jag spelade också, men jag tror att du kommer att känna dig som hemma, tror jag.
Ja, alltså rent funktionsmässigt, hur du rör dig och stridssystemet där är ju hyfsat snarlikt. Sen när jag tänker på hur pass mycket förklaras genom att läsa beskrivningar och det här, det är väl samma, det är samma tänk där, tror jag. Alltså allt är väl ganska luddigt också, även i Demon's Souls.
Precis, det ligger ju så här skyltar på marken i tutorial area, har för mig. Precis som det gör i alla Souls-spel och Bloodborne, liksom.
Och det,
alltså, så, ja. Lore och sånt är väl en grej, men så länge man inte liksom känner sig vilsen i hur man ska spela spelet, så är det ju ingen fara att gå tillbaka i så fall, för det är ju det jag är rädd för, att det ska kännas att gammalt och trött och liksom, okej, men det här är liksom prototypen till vad Souls skulle bli.
Ja, det behöver du inte känna, tror jag. På ett sätt, jag tänkte på det idag faktiskt, på ett sätt så är det ju prototypen till vad Dark Souls 1 blev liksom. Men det där har väl med rättigheterna att göra, eftersom Sony ägde rättigheterna till Demon's Souls.
Just det, så kanske.
Så ville de ju släppa Dark Souls på flera format, och sen var det säkert massa annat strul också. Då var de ju tvungen att ta dem liksom, man märker att Dark Souls 1 och Demon's Souls har väldigt mycket gemensamt.
Verkligen, absolut.
Så han försökte väl ta så mycket som möjligt från Demon's Souls och liksom twista det till en ny handling, för man märker att det har väldigt mycket gemensamt, typ en firekeeper, att du ska samla på så här, vet du det, great souls och så vidare. Det är ju egentligen samma sak fast med andra namn på något sätt.
Ja, precis. Ja, det är ju ännu likare. Om en enklare jämförelse man kan göra är ju skillnaden mellan Dark Souls 2 och Bloodborne kanske.
Just det.
Och det är nästan ännu likare egentligen Demon's Souls än vad Bloodborne är Dark Souls 2.
Ja, skulle jag säga. Ja, men visst.
Okej. Men du, om vi kollar Bloodborne då, vart hamnade det på din lista liksom? Vad tyckte du om det spelet?
Jag skulle säga att Dark Souls 1 och Demon's Souls ligger på någon form av blandad första plats. Inte Dark Souls 3 inräknat än då, eftersom jag ligger precis i slutet av det. Jag är inte klar än. Och på andra plats kommer nog Bloodborne. Sen på tredje plats kommer Dark Souls 2.
Just det. Okay.
Jag gillar ju Bloodborne för att alltså, det har en helt annan stil än vad de andra spelarna har.
Verkligen.
Det kändes kul med någonting fräscht, men ändå i liksom samma anda som Souls-spelen.
Ja.
Det var så otroligt coolt, tycker jag, och just det fokuset på lite mer att man ska attackera hela tiden. Att de bytte tempo så att folk inte kan turtla bakom en bakom en sköld hela spelet. Liksom.
Hade du lätt för att vänja dig vid det? Alltså, uppskattade du den ändringen eller tyckte du att det var...
Jag körde alfa och beta-testet på Bloodborne.
Okay.
Och jag hade sjukt svårt att vänja mig vid att man var tvungen att attackera och inte hade en sköld. För jag hade alltid kört ett stort svärd och sköld innan i alla spel. Yeah. Så nu när man var tvungen att slå liksom, aktivt hela tiden och attackera, jag hade jättesvårt i alfa och beta-testet. Men sen när väl spelet kom så dröjde det inte jättelång tid innan jag kom in i det och började lyckas göra sådana här ripost-grejer med geväret och så vidare. Så när det väl satt, då satt det liksom verkligen stenhårt.
Jag personligen har ju Bloodborne inte som det högsta. Alltså vi pratade också lite om det första. Temat för mig blir lite ointressant. Jag tycker inte själva settingen är lika intressant som i Souls-spelen. Men vad heter det? Och just fighting-systemet Jag gillar ju det här just med att man kan ta lite tid på sig, det här strategiska över det hela. Bloodborne varit väldigt, väldigt hetsigt. Sen så vande man sig vid det också efter en stund. Så att, men det tog ju ett tag, helt klart.
Ja, alltså det roliga var att remastern på Dark Souls 2 kom samtidigt som Bloodborne. Och jag skaffade den också och började köra om tvåan parallellt med Bloodborne.
Ja, just det.
Och jag glömde liksom bort att i Dark Souls får man inte tillbaka liv när man slår fienderna. Så jag fick liksom vänja mig tillbaka vid Dark Souls igen från Bloodborne.
Ja, ja.
Så det, ja.
Men då kan vi ju nästan gå tillbaka till det du pratade lite om, Peter, där att du hade rekommenderat att inte, vad sa vi nu, vad var det du sa här?
I första avsnittet så rekommenderade jag att man spelar Souls först för att inte det ska kännas långsamt med Souls-spelen. Men nu har jag ju tagit tillbaka det då.
På grund av att du rekommenderade Bloodborne till en...
Ja, men jag håller verkligen med om att jag saknar funktionen att få tillbaka liv. Den är väldigt viktig och jag tycker att den är dessutom roligare än att sitta och huka sig bakom en sköld och titta på vad fienden gör.
Okay.
Alltså, den spelstilen Bloodborne erbjuder passar mig väldigt mycket bättre och jag tror väldigt många, alltså folk är ju kanske lite inte stressade, men är lite så här, man vill att det ska hända någonting i spel. Det är liksom coolt och det ska vara action och man ska slåss och hålla på. Då passar nog Bloodborne de flesta lite bättre, tror jag. Just som första spel.
Om något så är ju Bloodborne verkligen just det här med att det är coolt. Man ska ju aldrig underskatta hur viktigt just det är att vara cool i spel.
Nej, för fan, det är typ hälften vikt för mig verkligen, att känna mig cool.
Ja.
Ja.
Och det är ju verkligen i Bloodborne, så jag menar, när du står där med kappan som flyger efter vinden och du har månen och du har liksom din piska eller yxa som du kan sätta ihop och förändra, och alltså, jag menar, hur ska du inte kunna känna dig som världens coolaste person liksom?
Det är ju badass till tusen. Ja. Jag brukar också säga att ifall man är en ny spelare så skulle jag också rekommendera Bloodborne faktiskt. Och det är just på grund av det här som du säger, man får tillbaks liv när man slår fienderna, och sen all rustning man får upp, alltså all liksom armor och så vidare, det spelar ingen roll riktigt vad man har där lika mycket som du gör i Souls-spelen. Och du kan inte uppgradera lika mycket som du kan i Souls heller. Så du slipper massa såna här jobbiga mekaniker som kan vara jobbiga för nybörjare, att man måste tänka på så här level scaling och allt möjligt liksom.
Men när de väl går över till Dark Souls 3 då, om vi säger att det är enda målet, alltså det här är vad de ska testa eller köra innan, de kommer ju ändå slås av det problemet då, tänker jag. Alltså då måste de ju lära sig det här med dels att de inte får tillbaka någon HP när de slår fiender, och dels också det här med att de överröses av vapen liksom.
Ja, men det är just det jag tycker är grejen, att med Bloodborne kan man liksom lära sig grundsystemen och förstå att ifall jag dör så är det inte hela världen, jag kan hämta mina souls eller blood echoes liksom.
Ja, men då är man. Ja, men
och lite liksom hur man gör med equipment och så vidare, och lite så här basic nivåer på allting, typ scaling och sånt där. Och sen när man väl då går över till Dark Souls, då har man sparkat av sig liksom stödhjulen från Bloodborne och verkligen kan djupdyka i alla system, och då har man liksom redan grunderna på plats. Man förstår liksom själva grundspelkonceptet, så kan man djupdyka i alla andra system
sen. Ja, jag
hoppas
det, men jag tror att det blir svårare. Jag tror det underminerar liksom Dark Souls-storhet att börja med Bloodborne. Men alla är olika, och det gäller att ge spelen tid bara. Så.
Jo, men så är det. Och det är svårt att värdera nu när man har kört så många spel. Vad som är lätt och vad som är svårt och vad som är obegripligt och så vidare. Det är svårt att typ minnas tillbaks hur jävla noobie man själv var på den tiden.
Ja, absolut.
Ja, alltså, jag skulle nog, jag vet inte, men om jag skulle, och det är väl egentligen för att jag tycker det spelet är det bästa, sen så kanske, men kan man få tag i PC-versionen av Dark Souls 1 och kan spela det med sina 60 FPS,
eller PS4-versionen som kommer nästa år då?
Ja, det hoppas jag verkligen.
Precis. Eller om det kommer en PS4, så undrar jag om inte jag rekommenderar det ändå alltså. Bloodborne. Men ja, strunt samma. Vad tänkte du säga, Peter? Jag avbröt dig.
Jo, känner vi någon som fullkomligt avskyr det ena eller det andra? Som har spelat Bloodborne och hatat Souls-serien? Och liksom spelat Bloodborne, testat Souls, hatar det? Eller tvärtom? Eller, jag menar, Ricky, du har väl inte spelat färdigt Bloodborne, va?
Nej, det var jag faktiskt inte.
Nej, men är det för att du inte gillar det, eller är det för att, eller ja, du gillar väl det, antar jag, för det känns som att man gillar man Souls så kommer man gilla för att de är så pass lika ändå.
Ja, eller precis,
känner ni någon som är liksom helt avig mot det?
Nej, faktiskt inte.
Jag tror inte det.
Nej, inte det. Det känns inte så liksom realistiskt att man skulle tycka så fruktansvärt illa om.
Nej, alltså de har ju så mycket saker gemensamt. Det är ju mest just det här med settingen som är annorlunda och liksom och sådär. Annars mycket är ju likt. Så att jag känner ingen som, men har vi någon där ute som är den personen, så hör gärna av er. Det skulle vara intressant att få gräva lite i ert psyke.
Verkligen. Jag tänker ju att om man börjar med Bloodborne så kan man gå tillbaka till antingen Demon's Souls, eller då har man ingen PS3 alltså kanske en PC. Alltså då har man ju ändå tre Souls-spel som är som en någorlunda sammanhängande värld och historia ändå. Jag gör ju helt fel nu som liksom spelar lite Dark Souls 1, hoppar över till Bloodborne, hoppa till Dark Souls 3, och nu kommer jag ju säkert vilja spela Demon Souls, och sen vill jag ju säkert, jag tänker Souls nu kan man säga. Och det är inte riktigt bra, för då känns det som att jag gör allting i fel ordning.
Det är jättebra. Det är bara...
Du kan inte göra fel när det gäller det.
Jag är så sjukt avundsjuk på folk som inte har spelat Demon Souls än, eller
Dark Souls 1. Åh, herregud.
Ja, jag önskar att jag hade det där framför mig, men det är oåterkalleligt nu.
När ska det komma ett piller eller någonting där du bara kan radera vissa delar av liksom ditt minnesbanken och sen göra om?
Kan man inte bara gå så här lite hollow så man börjar glömma saker typ? Ja. Det skulle vara skönt.
precis.
Men som sagt, som Ricky pratade om det också, jag är så sjukt sugen på en eventuell remasterbox till PlayStation 4.
Det skulle vara helt underbart. Det tar emot att gå tillbaka
det gör det.
Och spel på PS3.
Det gör ju det.
Alltså Bandai Namco, ifall ni lyssnar på det här, så ta min idé nu. Gör en remasterbox och så kallar ni den för The Souls Saga och så släpper ni skiten.
Ja, men bra namn.
Tack. Ja, det skulle vara episkt.
Ja, verkligen. Ja, men vad roligt. Okej. Ja, men då, jag gillar när vi dyker ner i de här Souls-minnena och Bloodborne. Det blir så himla lätt att man vill bara prata om de här olika grejerna. Det är fantastiskt roligt att höra faktiskt. Ja, men om vi ska gå vidare lite grann på kvällens område.
Yes.
Det vi ska prata om är alltså High Wall of Lothric, och även kallat Lothrak eller Lothric, som jag sa i slutet på förra avsnittet. Jag tappade bort mig fullständigt där.
Alltså det är så märkliga namn ibland i Souls, så det är helt förlåtet.
Ja, alltså jag tror att jag plockade lite grann för karaktären i Dark Souls 1. Det finns ju någon som heter Lothric, om jag inte missminner mig helt. Så att jag tror att jag ursäktar mig själv med det liksom.
Yeah.
Så att det vi pratar om där är då alltså High Wall of Lothric och ingenting utöver det egentligen. Så att har man spelat det området så ska man kunna känna sig trygg med att vi ska inte spoila någonting ut efter det. Så att det vi vet ikväll när vi sitter och pratar om det här, det är alltså fram tills det området då. Sen kommer det ju kanske vara så att vissa har sett andra saker i Lothric, alltså för att man kan missa olika grejer, och i sådana fall så kommer ni ju få möjlighet att veta allt sånt ikväll då. Förhoppningsvis så plockar vi upp det mesta. Men en liten recap. Vi började i förra avsnittet med att vakna upp i The Cemetery of Ash till klämtande klockor och en allmänt dyster och ganska nedstämd miljö, minst sagt. Därefter så tog vi oss vidare och kom till någonting som heter Firelink Shrine, som vissa av oss är bekanta med och vissa inte. Och där utforskade vi och stötte på lite olika karaktärer. Vi drog ju ut ett svärdliknande föremål ur bossen som hette Judex, vad sa vi?
Ja, med I började.
Visst var det?
Judex Gundyr.
Gundyr, precis.
Bra, Joakim.
Jag har varit 2000 kronor fattigare på det där. Så att...
Ja, det var gött.
du hör att jag har lärt mig min läxa. I alla fall, med hjälp av det objektet som vi drog ur så kan vi nu teleportera oss från bonfire som finns i Firelink Shrine. Och att när vi gör det så märker vi då att det är High Wall of Lothric som kommer upp som alternativ. Så vi börjar väl där, hörni.
Ja.
Det första som händer, som jag noterade, är att man börjar i ett litet rum med instängd och med ett litet altare som jag tyckte, jag vet inte om ni tänkte på det, men det står ett föremål på det här altaret som jag tycker ser ut lite grann som en sån här soul vessel från Dark Souls 1. Var det någon annan som...
Ja, ja. Första tanken här med. Mm.
En förminskad version av den soul vessel från första spelet.
Snabb förklaring på vad en soul vessel är.
Yes, i Dark Souls 1 så samlar du på dig kraftfulla själar, alltså bossar liknande de andra spelen. Och det du ska göra är att du får den här soul vessel då, alltså ett objekt lite senare i spelet där du, som du måste ha för att komma framåt. Man ska lägga alla souls, alltså de här kraftiga själarna i den här soul vessel. Så ska någonting hända därefter då.
Mm. Ja.
Ja, vi öppnar upp en dörr och vi kommer ut och vi ser att det är en bonfire här utanför. Och vi ser att man kan gå höger och man kan gå vänster.
Det är inte alltid man ser det. Det är väldigt lätt att se ett håll bara. Om man som jag inte ställer sig och snurrar runt i miljön så fort man kommer någonstans. Så jag är så här, oh, nu ska jag ut och döda. Gå vänster och dröjer väldigt länge innan jag begriper att aha, det är en trappa till höger.
Jajamän. Ja, du ser.
Det är inte självklart.
Nej, absolut ingenting. Nej, det är bra där. Nej, det är inte självklart.
Är det bara jag som märker att jag typ kryper närmare och närmare tvn varje gång jag kommer in i en ny area i Souls-spelen? Man vill inte missa någonting liksom.
Nej, jag håller med lite grann. Jag håller med.
Till sist sitter jag typ på golvet framför tvn för att kunna se allt.
Ja, jag vet inte om vi går höger eller vänster. Jag tror att det är lättast att vi börjar med att gå höger. Även om vi kanske inte gjorde det i verkligheten skull.
Jag tror alla går vänster, för det är den vägen man ser från.
Precis, men höger är ju en återvändsgräns. Jag tänker att vi börjar vi börjar med att gå till höger, säger vi. Och så får vi väl se om alla gjorde det eller inte. Men ner till höger så har vi... Dels är det någon crossbow-skytt som står och skjuter på en, och lite hundar och så några fiender, va?
Ja.
Men det jag tänker mest på här nere när man kommer ner till marken, eller man ska säga till den raksträckan där, är de här träden. Och just det här med hur folk sitter och ber till de träden. Det var lite märkligt. Jag vet inte.
Alltså, ja, det väckte ju ganska många frågetecken med en gång.
Verkligen.
För det är som vanligt i Souls-spel, så fort man ser en fiende så typ stannar man upp direkt och bara shit, det här kan vara den svåraste fienden jag mött i ett spel i hela mitt liv. Liksom. Ja. Och man vill bara se hur den ska reagera när man går fram och så vidare. Ja. Men man märkte ju att de var helt liksom passiva. De bara satt där och, som du säger, tillbad de här konstiga träden som vissa av dem är ju typ zombies som är träd.
Ja,
typ.
Precis.
Eller något sånt.
Ja, precis.
Så det är väldigt många frågor.
Ja, det ser ut som att de har blivit, alltså det är ju Hollows som på något sätt har blivit, jag vet inte, trädifierade. Eller vad man ska
som att de har försökt klättra upp till någonting, liksom något gudomligt. Så de har liksom fastnat där.
Ja, alltså alla sträcker sig upp mot himlen typ.
Hur rubricerar man en fiende? För de som sitter här och ber, man får ju själar för att slå ihjäl dem, men de är ju inte fientliga.
Nej.
Hur är er moralkompass där? Alltså, slår ni alltid ihjäl allt som går att slå ihjäl, eller lämnar ni dem?
De har ingen livsgnista kvar.
Nej, de är ju tappat det för länge sedan. Det är liksom, det är bara tomma kroppar som sitter där.
Okay, men det finns en jävla... Ja, just det. Det finns någon form av så här ringledare också som kan börja skrika ju.
Precis.
Och då börjar de slå dig faktiskt.
Ja, ja precis. Så att, jag gör ju rent hus här. Det är, för mig är det här bara ett positivt. Det är ju free souls liksom. Det är bara att gå loss här. Passa på att känna på vapnet och sådär. Så att jag hade en trevlig stund. Tog mig tid och liksom lärde mig backstab-systemet med de här gossarna som satt. Så att det var uppskattat för min del.
Du har rent samvete.
Ja, verkligen, verkligen. Men sen så liksom är vi ju alla olika med sånt där.
Jag säger inte att jag inte gjorde så, men jag tänker om det finns någon sån här, en person som hade liksom rollspelat den här spelen. Den hade ju gått in i sin karaktär och kanske, om den inte spelar som ond, hade ju förmodligen inte rört dem, gissningsvis.
Jag tror att det kommer, jag tror att efter ett tag, så jag dödade dem inte varje gång, jag tror att jag sprang förbi dem sen liksom. Men första gången så åkte de i alla fall.
Ja.
Om vi fortsätter rakt fram så kommer vi till en liten trappa som man kan gå upp för. Och där uppe kan det hända någonting speciellt. Gjorde du det för er eller?
Menar du den här Hollow som blir så här en svart monster?
Precis, typ, eller? Det är väl första gången vi ser det tricket.
Mm. Det hände inte för mig här. Nej, det kommer hända lite senare i spelet. Mm. Men jag lyckades väl slå ihjäl den här gubben innan.
Samma här.
Innan det hände.
Ja, samma här också.
Men det kom någon typ av rök som inte blev utav alla andra fiender. Så att om förvandlingen var på gång eller om det är att den fiende, att det markerade att oj, shit, här, det var, fanns en demon i den här Hollowen. Mm. För det blir en liten annorlunda grej när man slår ihjäl just den gubben.
Ja, just det. Precis. Nej, men jag hade samma som dig. Jag missade också det första gången jag var där. Jag sprang upp, jag vet inte hur jag lyckades. Om jag bara sprang rakt in och dödade. För att, ja, jag vet inte, det vart ingen mutation för min del i alla fall. Jag klarade det, ganska bra. Vi hittar ju någonting här också, en pilbåge.
Mm.
Är det en vanlig båge? Nu...
Det är en longbow.
Just det. Stämmer bra. Och den är ju inte helt fel faktiskt. Att få så här tidigt är ju riktigt bra.
Mm.
Den kan ju komma till användning.
Jag använde faktiskt pilbåge så jag tog upp den där direkt. Mm. Jag körde någon form av rogue-karaktär typ.
Viktor, vad kör du för? Mm. Vi pratar aldrig om din karaktär.
Precis, glömde du det.
Ja, jag har haft som standard i alla Dark Souls-spel att alltid köra som Deprived. Alltså som startklass.
Snyggt.
Fast jag tycker faktiskt att den hade ett bättre namn i Bloodborne där det heter Waste of Skin. Jag tycker det är så jävla, så jävla bra namn. Alltså.
Men vad innebär det för dig som spelare? För jag vet inte vad det innebär att ta den karaktären.
Jo, man börjar alltid på Soul Level 1 då. Så det finns inga poäng som är, man får inga poäng gratis i början. Alltså ingenting är utfördelat utan alla stats har 10.
Okay.
Så man är liksom helt jämn överallt. Och så börjar man bara med en sån här höftskynke, en sån här loincloth och en klubba i handen. Mm. Och en planksköld också.
Precis.
Men det jag gillar med det är att man har så stor liksom möjlighet att vet det,
utforma.
Bygga den gubben precis som man själv vill. Mm. Man slipper det här att man blir tilldelad som sagt poäng som man kanske ångrar sig sen och bara fuck, jag vill inte ha liksom 18 i strength. Och så vidare.
Exakt. Nej, vi pratade inte om det i början eller när vi gjorde första när vi pratade om våra karaktärer att just beroende på vilken klass du väljer så har de ju olika soul levels också. Vissa börjar på level 8, vissa börjar på 10 och det ställer ju in liksom, för då är de här poängen utsatta och du har ju fått din röstning. Och som Viktor är inne på det han kör är ju alltså den karaktär som börjar på 1 och egentligen inte har någonting. Det är ju mer möjligheter att utforma din karaktär från första början, men samtidigt svårigheten är ju att du får ju liksom ingenting som hjälper dig på traven speciellt mycket där i början.
Nej, exakt. Men det tycker jag är lite kul också. Mm. Alltså, första timmen på spelet brukar bli lite svårare generellt ifall man väljer den. Men det blir så kul det där då att när man hittar sitt första liksom, armor item, då slänger man på sig det direkt. Ja. Och så börjar man liksom bygga karaktären redan där. Att man scavenger och tar det man får lite grann. Mm. Det är ganska roligt. Man känner att man verkligen förtjänar det då på något sätt.
Så har jag inte tänkt på den klassen. Nej, jag bara tänkt att det här spelar alla som är hardcore och sjuka i huvudet. Mm. Men det där låter ju ganska bra faktiskt.
Ja, men det är så roligt. Man ser ju oftast för jävligt ut i början. För man verkligen slänger på sig allt man hittar. Liksom, och bara kör. Men man blir så glad när man hittar något vapen som liksom blir, eller som är i den klassen man har tänkt sig i huvudet att man vill köra. Mm. Så hittar man äntligen så här, ja, men en skimmertar eller någonting. Mm. Så bara fan vad nice. Jag ville köra en däcksgubbe. Nu hittar jag den här liksom. Så att man inte börjar med det vapnet redan från början. Det blir lite roligare tycker jag.
Mm. Men hur funkar, om till exempel en warrior då säger vi börjar på soul level 10. Mm. Den första leveln man kan sätta ut ligger väl någonstans runt ett par hundra själar för att kunna använda. Börjar du liksom på, alltså kan du levla upp skitsnabbt i början med väldigt litet antal själar så att du kan forma din karaktär relativt fort?
Det är faktiskt en mycket bra
fråga. Så i de gamla, jag kan ju bara säga från Dark Souls 1 och Dark Souls 2, där var det ju så. Alltså det blir ju liksom att ditt cap blir ju mycket lägre till en början.
Ja, då borde man ju kunna liksom levla jävligt mycket den första timmen.
Absolut. Ja, jag som sagt blir osäker nu, men jag skulle tro att de kör på samma sak som tidigare.
Då är det ju svinbra. Det låter ju jätteintressant.
Det är bara att börja om, Peter.
Nionde karaktären, Peter.
Jag rekommenderar det verkligen. Alltså det är jättekul, speciellt ifall ni har kört flera Souls-spel. Då är ni liksom inne i spelsystemet. Ja, ja. Ifall det är första gången du lirar spelet, då skulle jag inte rekommendera det kanske.
Peter, nu fortsätter du med din pyro.
Jag har spelat 15 timmar hittills, jag tänker inte kasta bort dem.
Nej, du får inte fastna på första bossen igen. Och inte höra om det.
Jag lovar.
Ja, just det, du kör som Pyromancer.
Ja. Efter många om och men,
ja,
Anders.
Ja, det blev det.
Jag blev ju tilldelad den här nybörjarklassen av veteraner.
Ja, okej. Okay. Jag har alltid velat köra Pyromancer, men jag har aldrig liksom vågat göra det riktigt. Jag funderar på att göra det på andra rundan i trean. Mm. Det skulle vara coolt.
Mm. Skulle vara coolt. Ja, nej, men vi plockar bågen och då konstaterar vi att vi kommer inte så mycket längre här borta, utan det är bara att vända om och gå tillbaka egentligen. Jag tror inte vi hittar så mycket mer av jätteintresse.
Nej. Jag tror man hittar sin första ember där, tror jag.
Ah, okay. Alltså,
jag tror det i alla fall. Mm,
mm. Ja, det är mycket möjligt. De ligger lite här och där, de här. Och embers, vad det symboliserar, det pratade vi om lite grann i första avsnittet, tror jag. Just att embers är numera humanity.
Ja, just det.
Och så vidare. Och det är det som du använder för att liksom få mer HP och bli, jag ska inte säga att du blir mänskligare, för du är ju egentligen mänsklig hela tiden, men det är snarare så att du börjar glöda lite lätt, så att det ser ut som att man, jag vet inte vad man ska tolka in av det där.
Man kan samla folk och spela online och bli mer.
Ja, precis.
Få lite mer hälsa.
Det är väl det viktigaste liksom.
Ja, det är det viktigaste. Det finns, om man kollar lite höger så kommer man till en hisssystem som inte fungerar, har jag för mig.
Det är låst där, va?
Det är låst, ja, precis.
En låst grind.
Bakom en stor vakt med ett gigantisk yxa.
Ja, just han är det. Lite farlig. Ja. Och så kan man skymta hissen där inne och då tänker man liksom, ja, shortcut. Jag kommer gilla dig i framtiden.
Absolut. Klassisk Souls.
Ja, ja. En sak som vi inte sa också där, att man ser ju ner till Firelink Shrine. Det kan också vara intressant. Uppifrån när man står här uppe. Så att det börjar ju redan lite grann där, kanske deras, att de, ja, i alla fall vad vi kan se till en början då, att du kan se lite grann vart din resa började.
Wow, det har jag aldrig tänkt på faktiskt.
Nej,
nej, inte heller.
Nej, men om man står där uppe, när man precis kommer ut från där, det här lilla rummet som du börjar i, så kan du titta ner och då ser du Firelink Shrine där nere. Och även Cemetery of Ash ska ju vara där någonstans.
Jaha, häftigt.
Sånt här är ju fint.
Det är riktigt fint. Det gillar vi.
Det märks att Mesaki är tillbaka i sadeln.
Ja, exakt. ja, men vi går ner till vänster då. Det var väl hit många drog sig först, verkar det ju som. Och här nere är det väl egentligen ingenting som skiljer för den andra sidan, utan det är väl också träd och hollows som ber. Om jag inte missar någonting. Det är en drake i för sig som är död. Som hänger över kanten. Visst har vi den där?
Just det.
Jag tror att den
är rädd för den jävla draken. Mm. Jag tänker ju att den kommer vakna. Så jag går runt lite grann. Och sen så rätt för det så vågar jag slå på den. Och så bara nerverna på helspänn. Och så bara, nej, det kanske inte var så farligt ändå.
Nej, precis. Det var verkligen att man gick fram med skölden ganska högt uppe där. Och liksom var på sin vakt. Jag var ju helt också säker på att det här kommer ju kliva upp.
Ja.
En sak som jag noterar också, som jag inte har sagt någonting om, är att det finns en massa statyer också här uppe. De här kvinnliga statyerna som håller i ljus. Mm. Det var bara någonting som jag reflekterade. Jag har ingen aning vad man ska... Vissa saknade huvuden och vissa gör inte det. Och jag har ingen aning vart man kan dra det någonstans. Men det är i alla fall vad som finns.
Det är lite återkommande tema. Jag ska försöka bita mig själv i tungan och inte spoila någonting nu, men just det här med att statyer och så vidare saknar huvuden och typ så här decapitations och sånt, det är lite återkommande tema i spelet. Jag vet än inte vad det betyder, självklart, men när du säger det kommer tillbaka flera gånger faktiskt.
Mm, mm. Ja, vi får passa oss för att inte liksom säga för mycket, men absolut, vi ser det här i alla fall. Men om vi går vidare så att vart kommer vi egentligen efter det? Vi kommer till en eldsprutande drake som inte alls är lika trött och avslappnad som den första.
Precis. Jag tänkte bara innan, rummet innan där. Ja. Men den döda draken, är det där man hittar kikaren?
Ja, det stämmer.
Det kanske man gör, ja.
Precis, för man kan gå två håll. Man kan gå in i ett rum och sen kan man gå upp på sidan som man kommer ovanpå.
Just det. Mm. De som står där uppe
och kastar. Man kikaren,
Just det.
Just det, man kan även hoppa ner. Just det.
Exakt, och hitta. Jag kommer inte ihåg vad man hittar, men det är något hemligt.
Vad är funktionen med kikaren?
Ja, det är egentligen...
Är det bara att liksom From Software vill att hej, titta på vårt vackra spel? För den zoomar ju in extremt lite.
Ja, den är rätt seg i Dark Souls 3. Men jag vet, i Dark Souls 2, då använde jag den när jag var sorcerer. För då kunde jag kika med kikaren och så kunde man ju skjuta med sin stav samtidigt. Så
just
kunde
det,
vart som ett sikte. Väldigt precision på det. Men det går ju inte nu.
Nej, men det är väl just för att liksom, ja, men beundra eller titta på saker och sådär. Men det är ju som du säger, det är ju inte så att det är liksom 20 gånger zoomen på den här, utan...
Och i Dark Souls 1 kunde man väl se igenom de här bossväggarna, va? minns jag. Jaha, okej. Okay. Och man stod precis intill och stod med på kikaren och så såg man inte.
Men gud, kan du?
Häftigt.
Ja, visst är, kan man det. Huh. Fan, det blir osäker när du frågar sig.
Nej, men alltså det är jag aldrig provat det. Men jag blir så här förvånad när man spelar flera hundra timmar av ett spel. Och så bara, det är ju alltid saker som man har hört om det där. Som man missar. Ja, det stämmer ju säkert.
Man kunde även använda den till att sikta med pilbågen i ettan. För det fanns ju inget sånt läge i Dark Souls 1.
Precis.
Så då var man tvungen att använda kikaren. Precis som du gjorde med magin i tvåan. Mm.
På tal om att sikta med saker. Finns det något korshår man kan få fram här? Eller... För jag finner det väldigt, väldigt svårt att sikta på typ exploderande tunnor och sånt med min pyromancer-magi. Det missar jag ju flera gånger innan jag, om inte jag targetar en fiende som jag inte alltid vill göra.
Ja, alltså just kasta magi, det har inte jag gjort så mycket i det här spelet faktiskt. Jag ska inte säga, du kan väl inte sikta där va? Det är väl...
Nej.
Det är däremot det går... med pilbåge och med armborst kan du, tvåhandsfattning så kan du ju sikta då.
Okej.
Okay. Då får man liksom first person view typ. Mm. Men inte med någonting annat.
Nej,
okej. Okay. Då är det i alla fall inte jag som har missat något. Det känns ju bra.
Men då kanske går att köra magi med kikarna också. Jag har faktiskt inte testat inte eftersom jag inte kör en sorcerer. Liksom.
Nej, precis. Det kanske är möjligt tips. Att du kan göra. Ja, equipa kikar.
Jag skriver ner nu. Magi med kikar.
Frågetecken.
Ja, exakt. Ja, precis. Men vi kommer väl i alla fall fram till den här eldsprutande draken, va?
Mm, det gör vi.
Och hur går det då? Går det bra eller? Vad gör ni där? Man kan ju gå upp, man kan gå ner, man kan gå lite olika.
Men gick ni in i det mörka stället där man kan ställa sig vid gallret och titta på draken först?
Ja, nej det gjorde jag nu. Ja, kanske att jag såg den. Från.
Ja, just det. Man går man rätt fram så kommer man ju in i tornet och så kan man titta via ett galler på när draken sprutar ihjäl massa folk. Och där står det folk och gömmer sig och massa skit dessutom. Mm. Men det finns väl inget mer att göra där inne va?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att man kommer ut där sen på andra sidan.
Ja, just det. Ja.
Exakt. Alltså det är roligt för Dark Souls eller Souls-serien har ju massa såna här typ tropes som de använder hela tiden. Det finns ju bland annat i både Demon's Souls och Dark Souls 1 en drake som sitter över en bro och sprutar eld. Ja. Och nu även i trean. Liksom.
Ja,
man vet ju typ vad man ska förvänta sig där på något sätt.
Ja, det är jätteroligt. Ja. Man ser ju bara, men nu kommer det är liksom en nick till alla andra spelen.
Och i alla fallen så kan man väl springa in under draken också va?
Ja, just det, exakt.
Så därför tänker man att det går ju nu också och det funkar ju faktiskt.
Ja.
Även en annan återkommande grej är att man puttar upp sig jättestora, tunga dörrar. Det gör man i alla spel också.
Mm. Mm.
Det är ganska kul.
Men springer ni upp här direkt eller? Hur gjorde ni? För jag provade gå upp några gånger och såg att jag tog skada så att jag gick nedervägen, ja.
Ja, man stannar till av den här elden men den tar inte alls mycket skada. Nej. Så man kan ganska fort ta sig in under.
Ja.
Men andra gången då hade jag fyllt på med pilar när jag kom tillbaka, så då stod jag och sköt på draken faktiskt.
Mm. Mm.
Har ni provat döda den?
Ja, jag tänkte vi ta upp det också, precis.
Ja, ah, okej.
Okay. Jag har inte ens varit i närheten, så det blir spännande för mig. Mm. Och jag har inte vågat gå nära.
Du kan ju gå... Hur många lyckas döda den då?
Nej, för han flyger väl iväg. Men man får någon slags... Man får en shard.
Large Titanite shard får du.
Titanite shard.
Exakt.
Men det här saknar lite, för den första Dark Souls då var det ju den här grejen med att man med alla stora bestar och bossar så kunde man hugga av svansen för att få ett vapen.
Mm. Just det.
Och det funkar ju även på den här stora draken i Dark Souls 1.
Mm. Mm. Här märker jag att det här funkar ju inte det i alla fall.
Ja, jag tänkte att det måste ju vara någon sån där grej, men man kan ju inte ens få sikte på hans svans. Nej. Så att det fick bli en shard istället.
Ja, jag tänkte samma sak. Jag ställde mig, om man springer upp där precis som Ricky säger, så man tar inte jättemycket skada, så man kommer ju ganska snabbt under draken och kan hitta en vinkel där du kan stå. Och sen är det egentligen bara att slå på lite god musik och stå och mata pilar i 7-10 minuter.
Ja, exakt.
Så att du får ner han på en fjärdedels liv ungefär, eller hon, så flyger draken iväg i alla fall. Så att det kan man ju göra om man inte har gjort det. Och få där en large titanite shard. Man får väl ingen souls va? Det tror jag väl inte. Nej.
Nej.
Nej. Nej. Däremot kan man ju farma väldigt mycket souls genom att bara låta draken spruta på ovan och under vägen.
Precis. Jag gjorde det inte själv, men jag kan tänka mig att det är ett ganska bra sätt. Vad gjorde du? Du bara sprang emellan bonfiren, eller hur gjorde du?
Ja, precis. Jag springer ner in i det här gallret som är i tornet. För där står det ju beware of fire. När man går ända fram till gallret så sprutar han ju över den övre gången. Och sen räcker det ju att man går ner och bara nästan visar sig på undre gången. Så sprutar han ju på de 5-6 gubbarna som står där också. Så det är ju väldigt lätt förtjänta i början. Farming.
Ja, bra tips. Ja, absolut, absolut. Här kan man lägga lite tid så kan man få lite souls enkelt. Mm. Mm. Och det var ju också i Dark Souls 1 var ju precis samma sak. Jag vet inte om ni gjorde det. Jag kommer ihåg att jag gjorde det mer i det spelet än vad jag gjorde här. Att då, när man hade låst upp en bonfire så kunde man ju verkligen utnyttja det här till att få souls. Jag kommer inte ihåg om tvåan hade någon sån.
Nej, inte
någon sån drag.
Ja, jag tänker som du skulle kunna använda för att farma lite souls i början av spelet.
Nej, faktiskt inte.
Tror inte det, va?
Jag tror inte det.
Nej, nej. Ah, ja, nåväl. Uppe på bron då, eller bron vad man nu ska kalla det, alltså där draken sprutade eld där uppe, så hittar vi lite grejer som är, i alla fall för mig var väldigt stort intresse. Det finns en claymore, ett stort eller större svärd som ligger här uppe som du kan plocka upp. Och jag använde faktiskt det där i början, och det är inte alls ett dumt vapen. För min del. Jag gjorde så att jag tog det vapnet, sprang tillbaka till smeden, och eftersom att jag vid det här laget har bestämt mig för att jag kommer inte köra på den här strength-karaktären som jag alltid brukar göra, utan jag vill köra en faith-karaktär. Så omvandlar jag det här vapnet till raw. Alltså jag infuserar det så att det blir raw, så att det tar bort scalingen på både strength och dexterity, men att det gör att vapnet slår hårdare då.
Aha.
Eftersom att jag precis har de statsen som behövs för att kunna använda svärdet, men jag kommer liksom inte ha några fördelar med att det finns scaling på det. Så att det...
Vänta, kan du bara förklara det här med scaling? Är det bokstäverna?
Ja, A, precis.
B, C, D? För det, exakt, det har jag som ny spelare inte förstått.
Nej, men vi tar det, för att det är jättebra att du tar upp det. Alla, eller inte alla, men många vapen har alltså ett scaling-system. Och det är alltså precis som Peter säger, att det finns... bokstäver A, B, C, D och E under olika former av stats. Det kan vara strength, det kan vara faith, det kan vara intelligence och det kan vara dexterity, tror inte jag.
Visst finns det S också?
Ja, just det, precis. S är den bästa och E är väl den sämsta. Så att det du vill göra är att egentligen, det betyder är att de här statsen scalar, alltså om du har mycket, om vi säger att det är strength, ett vapen har B i strength på scaling och du har 30 i strength på din karaktär, så kommer alltså det här vapnet göra mer skada eftersom att det har en väldigt bra belöning av att du har hög strength, att det har B. Hade det haft E å andra sidan så hade det inte haft lika stor betydelse om du hade haft 30 strength. Då kanske du lika bra kunde haft bara alltså 18, för att du kommer inte få tillbaka så mycket av de här 30 som du har. Låter det som en...
Ja, det låter bra beskrivet.
Men förstår du mer, Peter, eller?
Ja, om jag då... Om man är en lite mellanmjölkskaraktär som inte riktigt har pumpat upp varken typ dexterity eller strength eller de här, ska man alltid göra ett vapen raw då?
Nej, det tycker jag inte. Det behöver du inte göra, utan det finns vissa vapen som drar scaling alltså på flera olika saker. De kan dra både på dexterity och på strength. Alltså de kan ha kanske C på dexterity och C på strength. Och då får du ju lite belöning för både din strength och din dexterity, så det kan hända att det liksom blir tillräckligt mycket plus för att vara bättre än att använda vapnet som rå, att man infuser det som rå. Det där måste man egentligen, det är lättast om man, det blir svårt att förklara det jättebra när man inte ser det framför sig.
Men är det så då att till exempel Sorcerer's Staff gör att mina spells blir starkare, för den scalar till inte faith, utan
intelligence.
Intelligence.
Ja, är det intellect kanske? Ursäkta. Är något av
intellect kanske inte. Ja, skitsamma. Ja, men det är alltså så det får... Okej.
Ja, precis. Så så att om du...
Jag har sett på tips och sånt där att det finns liksom... Ja, men det här du pratar om, vapen som är bra för någon som använder faith. Jag har liksom inte riktigt fattat vad fan de menar med det.
Nej,
Nej, men det är de scalingen då.
Okej. Och lärt mig någonting nytt.
Och det tog lång tid innan jag fattade det i Dark Souls 1 faktiskt. Jag hade också svårt med det där. Och just det där med att se vad egentligen är skadan som blir av att jag har 30 i strength, så att det här vapnet har B i scaling på strength. Man måste gå in där på vapnet och då ser man att det kommer en blå siffra bakom den ursprungliga siffran som är till vänster. Det här blir väldigt... Men om vi säger att det står 150 till vänster i svart, så står det plus 47 bakom det. Och de plus 47 är alltså motsvarande att du har 30 i strength. Hade du haft 10 i strength så hade det stått plus 17 kanske.
Okej.
Okay. Ja, jag tror att vi släpper. Ja. Jag tror att vi släpper. Nej,
men, ja, då, jag har en sista fråga då bara. Om jag då, för det här med att göra ett vapen raw, för mig så ser jag ju bara att det gör mer skada. Självklart. Att det är en siffra som försvinner, det bryr jag mig inte om, för det vet jag inte vad det innebär. Nej. Men ser jag även då, alltså när jag väljer om jag vill göra ett vapen till raw eller inte, ser jag om det kommer gagna eller om det kommer att missunna mig? Ja, det, eller får man bara chansa?
Nej, du ser ju då, och ganska stor chans så kommer det, vad heter det, unna dig till en början. Men sen kan det bli så att om du bestämmer dig för att nej, men jag kommer ju höja upp min styrka, eller jag kommer höja upp min dexterity, så kanske det liksom, det kanske kommer gagna dig i 10 levlar, men 10 levlar senare så kanske du kanske skulle ha behållit det här vapnet som det ursprungligen var, för då har du ju mer strength och då har du ju mer dexterity.
Okej, ja, men då är det ju mer planerings, det är ju lite för avancerat för nya spelare, kan jag känna, även när jag förstår hur det funkar.
Men sen kan det vara så också att när du uppgraderar ditt vapen, så kan du öka de här scalings även där, alltså infusion är en sak, du gör mig om en vapentyp till en annan. Men sen kan du levela upp alla vapen till plus 10 oftast, ifall det inte är bossvapen, då kan man levela dem till plus 5. Och då kan scalingen öka även där.
Precis.
Men det är en sak som är lite luddig i alla soulspelen, det är att man vet liksom inte, där får man ju chansa lite. Man vet inte att när jag uppgraderar den här till plus 5, då kommer jag höja dexterity scalingen till en liksom bokstav upp, från C till B till exempel.
Precis.
Men jag vet aldrig garanterat ifall jag kommer kunna höja den hela vägen till S.
Nej.
Var det där lite luddigt ibland?
Precis, ja, det är bra att du tar upp det, för det är också relevant. För just det här med att du kan uppgradera dina vapen av de här Titanite Scalesen som vi har hittat, gör ju precis som Victor säger, att även om ett vapen börjar på D i scaling på strength, när du har uppgraderat det vapnet tillräckligt mycket så kanske det är nere på B. Så att sådana saker kan ju förändras. Men du vet ju aldrig hur bra det kommer bli. Alltså kommer det här bli S på strength, eller kommer det bara bli B när det är max uppgraderat? Det vet du inte.
Det måste väl finnas tabeller på nätet?
Ja, absolut. Absolut. Vill du kasta ett öga på nätet så då är det ju allting löst.
Jag har faktiskt fuskat med en enda grej än så länge, och det är att titta vad den här, vad heter den, attunement, eller vad heter den här?
Just det.
När den ger mig en extra spellslott, så jag vet hur mycket, om jag ska lägga liksom. Så det har jag faktiskt kollat upp bara för att veta om det är värt att slänga så mycket poäng på just det.
Jo, man kan inte se det någonstans ut eller när man levelar upp, eller?
Nej, och du ser ju om nästa level eller fler, om du har så mycket souls, du ser ju liksom vad levlarna ger, men vilket som är nästa cap vet jag inte om man kan få reda på annat sätt. Jag gick in på wikin och
kollade. Nej, det ska inte.
Alltså, jag tycker att det är helt okej. Ifall man är nybörjare på ett soulspel eller Bloodborne, då är det fan helt okej att använda internet.
Ja, för verkligen.
Det brukar ju pratas om den här tröskeln som ni även har pratat om i tidigare avsnitt. Alla som jag känner som gillar soulspelen har sagt samma sak. Det finns en tröskel som man måste komma över i alla spel. Yep. Och får man lite hjälp i början av en kompis eller internet, då tror jag att det går mycket snabbare att komma över den där tröskeln. Absolut inte ha dolt samvete för det.
Nej, hellre det än att du liksom väljer att lägga ner för att det blir så himla, att du jobbar i sån himla uppförsbacke.
Exakt, alltså när jag körde Dark Souls 1 första gången, som sagt var mitt första soulspel, så körde jag kanske typ 3-4 bossar med min första gubbe. Sen hade jag lärt mig spelet så mycket, så då ville jag börja om och liksom göra en gubbe när jag fattade hur spelet funkade på något sätt. Så då startade jag om från början igen. Och det, man ska inte känna sig dum för det.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Så att vi hittar ju Claymore här uppe på bron i alla fall. Och den tar jag tag i. Jag tycker den, och den som rå gör riktigt bra skada. Sen blir jag osäker på om jag tror kanske inte jag kan använda den till början, utan jag fortsätter med min fire-yxa som jag gjorde i förra avsnittet. Men i alla fall, vi hittar också en klubba, en club här uppe på bron. Klubben är, jag tror att den har väl en scaling säkert som är C eller B på strength, för det har jag alltid haft i de andra spelen. Det har varit strength-vapen i alla fall.
Jo, och det var den jag startade med också som deprime, som sagt. Då får man alltid klubban från början. Men jag hade ju tur, jag hade ju som sagt tänkt att köra en dex-bild på min gubbe. Och jag hittade ju den här Uchigatana som Swordmaster tappade ganska tidigt.
Den är riktigt, det måste vara riktigt fin för en dex alltså.
Jag kunde använda den jättelänge i spelet. Typ en tredjedel tror jag använde jag den hela tiden.
Har du några nackdelar? Jag tänker att den ganska går sönder lätt, eller är det något sånt som är, vad väger de upp det med? För att du får den så himla tidigt.
Nej, jag märkte inga nackdelar alls faktiskt.
Nej, då är det så, bara ett, grymt, ett riktigt grymt vapen som man bör lösa om man spelar Dex.
Kändes lite fuskigt nästan.
Ja. Ja, och efter det så går vi väl in under draken då. Och där kan man ju öppna upp en dörr och komma in i ett rum som är ganska mörkt. Och där nere finns det en kista.
Mm, det är bara att tacka och ta emot.
Ja, verkligen. Det är bara att gå fram och öppna kistan.
Jajamensan.
Eller?
Är det mimik?
Precis. Hur gick det här för dig, Peter? För jag tänker, vi som har spelat andra Souls-spel, för det här är väl inget i Bloodborne? Eller hade man det systemet där också, eller?
Nej.
Nej.
Inte en enda.
Nej, för att här var ju jag ganska, jag var ju mer eller mindre medveten. Jag tänkte att det här är ju, sen så stod det också message.
Precis, det är två stycken framför liksom, då vet man. Behöver inte ens läsa, man fattar ändå.
Nej, jag har inte varit här.
Nej, du har inte gått in under draken. Nej, men okay.
Nej, jag har inte vågat mig fram. Jag gick upp, efter att draken hade sprutat eld, så gick jag upp och då liksom, i och med att jag fick smäll på varje låga på marken, tänkte jag kommer aldrig hinna fram innan han sprutar eld igen. Så jag, och sen så liksom var det att jag kom längre fram i spelet och så har inte jag gått tillbaka.
Nej.
Men det, vad jag har förstått, det jag har hittat min, jag har hittat, nu vet jag ju då att jag ska gå tillbaka och gå under draken. Och så har jag hittat minst ett ställe till där det liksom finns en väg som jag såg på en YouTube-video som jag bara inte ens har sett. Det är så här, spelet är så mycket större än vad jag uppfattar för att jag ser liksom bara vägen rakt framför mig.
Ja, just det.
Det finns, kommer finnas jättemycket ställen sen som jag liksom bara inte har hittat eller varit med om så. Men det blir ju roligare att backtracka efter de här samtalen.
Ja, men precis, precis. Det, är det, det var ju det jag menade lite grann i början där, att alla genomspelningar kanske ser annorlunda ut, så att man får ju vara beredd på att höra saker som, så att på så sätt spoilar vi. När vi väl är inne i ett område och pratar om det, så då går vi ju igenom det så djupt vi kan, eller vad man ska säga, vad som är intressant.
Men för mig är det ju bara positivt att jag vet att jag kan gå dit nu, för jag har redan glömt av det med så många nya områden som har dykt upp.
Ja, precis.
Alltså, jag skulle vilja säga att det är nästan helt omöjligt ifall man inte har liksom hur mycket fritid som helst att klara ett Souls-spel och se allt på första genomspelningen. Alltså, det är omöjligt. Du kommer alltid missa någonting. Något questline, någon area, någonting.
Precis. Ja, det känns som att så är det. Om du inte, jag vet inte. Ja, det är om du följer någon guide då. Alltså, ha någon superguide liksom.
Ja, självklart.
Jag är ju övertygad om att det är minst 3-4 bossar i Bloodborne som jag inte ens har mött. Det var ju ett område man ska ta sig till via en sån här häst och vagn som jag också bara liksom fick titta till hur jag ens låste upp. Annars hade jag aldrig varit där, jag har aldrig märkt att man kunde ta sig dit.
Nej.
Så att det finns nog mycket hemligheter tror jag som jag kommer få bli varse om i efterhand. Men det är bara positivt.
Det är typ min favoritarea i Bloodborne, alltså Castle Cainhurst.
Ja, det är riktigt häftigt faktiskt.
Och att ens tänka på att det är optional, det är ganska tråkigt hur många som missar det.
Ja, verkligen.
Det finns en liknande grej i det här spelet också, jag ska som sagt inte spoila någonting. Men ja, det finns en väldigt luddig väg att hitta till en area i det här spelet också. Och det är också en av de bästa areasen i hela spelet. Tyvärr får man nästan säga, för många kommer inte se den.
Det innefattar en bur, eller hur?
Nej, det är inte, ja, den är också helt luddig, men det här är ändå sjukare. Vi får ta det efter inspelningen eller någonting, för det här är
absolut.
Extremt lätt att missa. Extremt lätt att missa.
Kontentan är att vi håller ögonen öppna helt enkelt och utforskar alla vrår, och ni kommer ändå missa någonting.
Läs alla skyltar på marken.
Ja, precis.
Mitt tips är ju att stanna till och rotera kameran, för det är väldigt lätt att fokusera på nästa dörr eller nästa öppning eller där det kom en fiende ifrån senast och bara, oh, men där ska jag in. Fan, det finns
för de är bra på att locka bort ens koncentration på någonting annat.
Precis. Ja, verkligen. Så när man väl har dödat allt, så bara ta lite tid och titta på omgivningen. För att, dels för att den är vacker, men dels för att det finns nog 100% säkert någonting mer.
Men Peter, vet du vad mimik är för någonting nu?
Ja, men precis. Vi går tillbaka till den för att höra.
Jag har ju sett det på, jag kan ha träffat i Dark Souls 1. Men annars vet jag ju att det är en sån här monster i en kista. Det är väl inte unikt för Souls-spelen, tror jag. Det har väl funnits i...
Det är lite Dragon Quest och sådär.
Ja, och lite andra typer av rollspel och spel har jag väl... Om de än, men jag vet vad det är, men jag har aldrig mött den, tror jag inte.
Dräper ni mimiken på första, eller? Blir det
klart.
Självklart. Aj, men så, ja.
Det gäller ju bara att låta att han inte får tag i en, för då är han ju...
Precis. Han har ju lite här jobbig käft att tugga med. Så att det, där vill man ju inte hamna.
Hur brukar ni göra för att identifiera ifall en kista är på riktigt eller ifall det är en mimik?
Nej, jag tittar bara så väldigt nära på den på sidan typ, så brukar det ju röra sig.
Eller slå på den.
Ja, ja, absolut. Ja, precis.
Fast då är du ju kört sen.
Ja.
Det finns det finns fyra sätt att se ifall det är mimik.
Mm.
För det första så har alla kistor en liten kedja till höger om sig. Den ligger oftast ringlad bakåt, men ligger den ringlad framåt, då är det en mimik. Tittar man på kistan också, man ser att den andas lite, då är det också en mimik.
Det är det jag brukar,
testar man att slå på den, då märker man direkt ifall det är en mimik. Men sen kan man även kasta en sån här, jag kommer inte ihåg vad det heter i det här spelet, men i Bloodborne heter det Hunter Charm. Ja, hur som helst. En sån här som gör så att man inte kan dricka någon Estus i varje fall. Man kan kasta den på Invaders och hindra dem från att heala liksom. Mm. Kastar man en sån på kistan så öppnar den käften också och typ somnar.
Mm.
Då vet man också att det är en mimik. Så det finns fyra sätt.
Det finns ett sätt till. Man kan öppna den.
Ja, just det. Exakt. Den hårda vägen.
om jag får lov att prata riktiga kistor då, kan man förvänta sig att det är något spektakulärt i en kista? För än så länge under mina 15 timmar har jag inte stött på en vanlig kista.
Nej, okej. Okay. Ja, alltså spektakulärt. Jag vet inte. Det beror på vad man... Det du får i den här kistan är inte jättedåligt.
Alltså det finns saker även i mimikkistor.
Det går inte att generalisera.
Ja, precis, när man väl tar koll på den så finns det ju...
Absolut. Det finns ju, i den här finns det ju en Deep Battle Axe. Som är alltså infusad, som jag gjorde med det här fire gemmet, att jag infusade min battle axe till eld, så är den här infusad med dark, alltså att den slår ytterligare skada som dark då. Och då beror det ju på där om fienderna är mottagliga för det, alltså om de har låg resistance för dark eller inte, så att det kan ge mer skada på vissa fiender och mindre skada på andra fiender. För nu det här vapnet gör alltså dels sin vanliga physical skada, men också då dark damage.
Just det.
Precis. Okej. Vad hände sen nu då? Man klättrar upp för en stege och kommer fram till en dörr som man kan öppna. Och där utanför så möter man väl av en ganska präktigt klädd riddare.
Mm. Just det.
Är väl det.
Inte helt lätt att ta sig an.
Nej, faktiskt.
Speciellt inte om man har ett sköld som inte liksom blockar 100%. Det hade lite problem med hela området här. Att alla slog igenom.
Mm.
Ja. Och där får man även se en typ, jag tror att mekaniken är ny för det här spelet, det är att om man försöker backstabba den här jäveln så kan han blocka sin rygg med skölden.
Precis, ja. Han slår vänster bakåt med skölden.
Just det, så man ska kunna runda liksom. Det är ganska
coolt. Ja, det är coolt. För det är ju ett vanligt strategi som man hade alltid i de andra, bara cirkulera höger och liksom försöka.
Exakt.
Och nu får man ju verkligen där direkt en sköld i ansiktet, så att får man lära sig det, att de kan det trixet.
Yep.
Ja, men förr eller senare så slår vi väl ihjäl den här riddaren och så tar vi oss in i rummet där bakom, tänker jag, eller?
Yes.
Och vi kan väl gå upp direkt och hitta en bonfire nummer 2.
Just det.
Inte så mycket mer med det. Jag kan bara säga att jag stannade upp här och farmade lite grann den här riddaren faktiskt. Det var mest för att lära mig spelmekaniken. Jag försökte få till parry-systemet och känna på det. Och jag tror att jag slogs mot han säkert 10-15 gånger, och det var... Jag hade fortfarande problem på slutet. Han är inte jätteenkel där i början faktiskt. Just det här med Perry är ju helt annorlunda, tycker jag, jämfört med de gamla spelen. Det är mycket svårare.
Jag tycker det är skitsvårt. Jag får fortfarande inte till den här jävla...
Ja, jag använder i stort sett...
Nej, jag har lagt ner. Jag la ner det efter det här. Jag okay. gjorde 10-15 försök och sen så sa jag att nu slutar vi med de här dumheterna.
Mm. Nu blir det snurra. Midsommardansen som är det.
Ja, precis.
If it ain't broke.
Ja, precis.
Precis.
Ja, okej då. Ja, men om vi går ner över här så kommer vi väl... Vad kommer vi till här nere? Vi kommer till en fireball-kast.
Det är jävligt mörkt.
Ja.
Det är jävligt mörkt där inne.
Ja, just det.
Typ assassin-gubbar.
Ja, precis. Lite assassin-gubbar. Längre ner så, jag tänker att jag vill komma till den här cellen, men man kanske kommer till något annat innan. Jag kommer inte ihåg.
Ja, man kommer till typ en genväg, tror jag, som är låst.
Precis.
Men det... jag tror inte ni har fått nyckeln till den än, ifall ni inte har kört vidare längre i spelet.
Nej. Och det är väl inte så mycket av intresse egentligen. Det är väl cellen som vi kommer till som är intressant, tycker jag i alla fall.
Just det
är vad jag skriver ner i alla fall. Mm. Och där kan vi väl egentligen bara inte göra så mycket. Den är låst och det ser ut att sitta en person där inne.
Mm.
Och det är väl vad man kan ta in av det. Inte så mycket mer. Men om man fortsätter då så kommer vi på en liten höjd där vi bland annat ser en död drake igen uppe på vänster sida som inte attackerar utan som är stendöd då. Ja. Men sen om man hoppar ner och fortsätter så står ett gäng såna här beende hollows igen runt något trädliknande ting. Och där har vi då en mutation igen, va?
Ja, och det här blir... Det är som i första gruppen faktiskt, alltså sån mutation.
Samma för mig, jag hann inte fram här. Så att
nej, inte heller.
Här vart jag ju lite förvånad. Den blir ju så jäkla stor.
Ja. Mm. Ja, det är ju dyngtuff att möta.
Innan detta så kan man ju slå ihjäl en liten sån här blå... lizard-grej som man får någonting utav också.
Ja,
den
springer
runt på taket
där.
Och lyser som fan.
Just det. Just det. Ja, jag tog den efter det, men man kan ju gå runt okay. Så kan man plocka den direkt där. Ja. Precis, det är sånt. Sådana uppgraderingsvapen-grej. När jag såg den här mutering-grejen så jag vände ju bara på klacken och rusade ju tillbaka till stegen.
Ja.
Och därifrån så började jag lobba firebombs, för det får man ju överflöd. Ja, och eld var ju ingenting som man uppskattade. Och sen så bara gjorde jag en sån drop-down-attack och sen var det klart.
Mm. Ja, snyggt.
Ja, det funkar faktiskt jäkligt bra. Så det...
Finns det fiender som, alltså de vanliga människoliknande fienderna, följer de efter den på stegar?
Ja.
Det gör de.
Ja, okay. Det kan de göra.
Ja, kan de göra.
Ja, bra att veta.
Yep.
Jag känner mig liksom lite att i just det här monstret sprang jag liksom tillbaka och upp för stegen och så här. Verkligen livrädd, men jag har ändå lite tänkt att nej, men jag är väl safe.
Mm.
Vi är alltså höjder och sånt där, men det ska jag vara lite extra varsam.
Ja, ibland kommer alltså, ibland kommer de inte.
De här stora kan ju inte klättra, som sagt. Det är mest de mer människoliknande liksom.
Precis. Jag vet inte mer. Vi tar oss ner efter en stege där och där kan man nu kan man antingen fortsätta neröver. Där det är en gigantisk vakt som patrullerar runt ett område. Eller så kan man vika in vänster när man går ner för den här stegen. Efter man har tagit ihjäl den här muterade galningen. Och viker man in där vänster så är det ett litet mörkare område. Och det är en riddare som man får ha ihjäl.
Mm.
Och här inne kan man hitta mycket goda grejer faktiskt. Mm. Så det här är ju inte att missa i början. Om vi bara går igenom det lite snabbt, det är egentligen ingen, det är bara att slå er ner över så kommer ni hitta, bland annat hittar vi någonting som heter det är ju den här Estus Recovery Undead Hunter's Charm, precis, den som du sa förut där, Victor som du kan kasta på mimixarna Block Estus Recovery within a limited area.
Just det.
Om man läser på beskrivningen på det här objektet så för mig blev det lite intressant i alla fall. Jag ska göra mig ett tappert försök. Jag har fått kritik för min engelsk uppläsning av en vän. Ja, nej, precis. Det var en kompis som hörde av sig och sa att jag vet inte om jag ska citera exakt vad han skrev, för det var inget jättepositivt kändes som, men det var väl i stort sett som att det låter som att du aldrig har pratat engelska hela ditt liv, din idiot. Jag ber om ursäkt.
Vilken kompis.
Jag ber om ursäkt för det.
Var det din gamla engelska lärare som gick in och skrev?
Ja, precis.
Disappointed.
Ja, exakt. Nej, men så här står det i alla fall på beskrivningen av Undead Hunter Charm.
No pressure.
Used long ago by Lloyd's cleric knights on their undead hunts. Although Allfather Lloyd is long forgotten by the way of white, his hunts have lived on. And this charm allows one to challenge undead without fear of tenacious healing.
Mm.
Har man spelat Dark Souls 1 här så låter namnet Allfather Lloyd och Way of White borde ringa någon klocka.
Just det.
Och med det egentligen, och att de säger Long Forgotten, så kan man egentligen här bara konstatera att det här spelar sig långt efter Dark Souls 1.
Mm.
Det är väl egentligen det man kan...
Ja, det är väldigt många kopplingar till Dark Souls
1.
Motsvarande item hette väl Lloyd's Talisman i ettan?
Ja, jag tror också att det var
just
så.
Just det, ja.
Just det. Kunde man också kasta på Mimics?
Ja, precis, precis. Jag gjorde aldrig det i ettan, ja. Jag vet inte, men det var också en sån grej som efter jag hade spelat jättemycket så hörde jag någon som bara, du kan kasta de här.
Ja, alltså det är alltid...
Det är många sådana grejer som man säger, okej. men fortsätter ner över. Vi kan bara snabbt plocka upp ett broadsword, en titanite shard och en grym sköld som heter Silver Eagle Kite Shield. Den skölden
är underbar. Den är 100% block. Den räddade mig.
Precis. Den, jag jublade. Den kommer till bra användning. Så att den rekommenderas ju att använda. För det är 100 på physical på den. Så att där tar du ju ingen skada.
Jag måste bara ställa en snabb fråga där. Mm. Hur brukar ni förhålla er till sköldarna? För de har lagt in en grej i det här spelet att sköldarna har en liten symbol nere i ena hörnet. Och där kan man se ifall det är en sköld som man kan göra parry med, eller ifall det är en sköld som tillåter det att ha skölden equippad men ändå göra weapon art. Vad brukar ni välja?
Alltså med tanke på det vi sa förut om parry så fuck that, jag kör ju bara på liksom...
Fast weapon art har man inte använt så jävla flitigt.
Nej, men hellre det. Alltså,
jag vet inte. Ja, absolut.
Men inget av dem är väl egentligen, jag väger inte... Ja, men igen, om jag får välja så är det weapon art då.
Ja, jag håller med helt och hållet.
För just parry är ju så himla svårt.
Ja, det är sjukt svårt för spelet.
Broadswordet är väl helt okej också, tror jag. Det är väl ett sånt vapen som är både dex och strength. Jag vet inte, är det någon av er som plockade upp det och använder det, eller?
Nej. Jag hade min utkikatana. Ja, jag var nöjd med det.
Ja, men i alla fall, skölden rekommenderas. Plocka upp den, den finns här nere. Det finns också ett svärd till som heter Astora Straight Sword. Och där också en knytning igen till Dark Souls 1, för det var ett land som hette Astora. Det är ju bland annat därifrån du kommer, Ricky. Solaire of Astora.
Ja. Jo, precis, det känner jag till.
Precis. Och ja, det är lite kortare också beskrivningen på vapnet. A well-crafted sword named after the ruined land. Alltså det betyder med andra ord att Astora också har fallit för länge sedan, så att det är ju bara egentligen späjer på det här med att det här utspelar sig långt efter Dark Souls 1.
Ju mer jag lyssnar på det här samtalet, ju mer känns det som att jag gör mig själv en otjänst av att sitta och spela Dark Souls 3 just nu, för att det verkar ju som att ni får så otroligt mycket liksom...
Tillbaka blinkningar.
Ja, ja, precis.
Ja, alltså så är det väl lite grann, men samtidigt så det är ju så luddigt storyn i de här spelen, så att det är inte så att man liksom aha, det var så, utan det är mera...
Det är bara en liten bonus,
ja,
kan man säga.
Precis.
Man
känner igen. Det är mer så, det är inte så att det är fortfarande ju allting så himla luddigt i de här världen. Alltså vart var Astora ens? Det vet vi inte ens. Och liksom, vad var det för kungarik eller om det ens var ett rik? Alltså det är mer att man har hört namn och känner igen det.
Okay,
så att det jag tycker inte du ska ändå inte känna så liksom. Alltså för det är mer bara att man har hört det tidigare i spelet. Man vet egentligen inte kopplingarna alltid och sådär.
Du kan ju alltid upptäcka det åt andra hållet. Att du sen kör Dark Souls 1 och sen ser de kopplingarna.
Ja, det är klart. Då blir det ju som att,
så det är alltid något.
Som att leva en gammal historia.
Fast det är inte direkt kanske så att du lägger alla de här beskrivningarna på minnet liksom.
Nej, det gör man inte heller.
Vadå? Det är väl klart man gör det här. Det är inte luddigt alls och svårt att komma ihåg och konstigt. Vad menar du?
Nej, men jag tänkte fråga det. Peter, går du in och läser beskrivningarna på items när du plockar upp dem?
Vi kan väl kalla det för att jag läser snabbt.
Ja, man skummar lite.
Ja, skummar. Beskrivningarna är ingenting som jag lägger på minnet, för oftast är det ingenting jag förstår.
Nej,
och
just
det. Och liksom, är det någon... Ja, det kan väl hända att jag lägger ihop vissa items så att det nämner samma namn eller sådär kanske någon gång. Men alltså väldigt, väldigt lite som jag faktiskt tar med mig och får ut någonting utav, helt ärligt.
Nej, jag läste inte alls när jag spelade igenom Dark Souls 1 till exempel, när jag var nybörjare.
Nej,
så man tänkte inte på det.
Nej,
men, och man vet,
efterhand man förstod.
Man vet ju inte att det är så historien förklaras heller. Eller då, när jag spelade ettan, så hade jag ingen aning om att det fanns någon anledning att läsa liksom, eller att försöka förstå vad man läste.
Nej, precis, det är det jag menar. Det är liksom, ja.
Jag har en fråga angående det här med skölden, när vi ändå pratar om det. Det finns ju guard, en guard-tabell och en attack-tabell även på skölden. Finns det någon som helst anledning att ha, för typ jag kan ju infusa skölden så att den får mer attack?
Nej.
Men det är väl bara värdelöst, eller?
Ja, alltså det är om du vill slå med skölden,
ja, det
men det kan du glömma.
Nej, det finns ingen mening med det, antar jag.
Nej, för det är lite onödigt att det finns.
Det är också lite missvisande, för efter avsnittet när vi pratade om att man ska ha 100% så tittade jag fel och så liksom...
Ja, du tittade på attack.
Ja, så tänkte jag, ja men nu, gött, nu kommer min sköld upp i 100, fast då var det attack som gick upp i 100.
Ja, men jättebra att du tar upp det. Jättebra att du tar upp det.
Slösade, så man ska titta på den högra stapeln. Ja. Viktigt.
Viktigt, viktigt.
Det är väldigt roligt. De lade in en ny NPC i Dark Souls 2, den här remastern, Skull of the First Sin. De lade till en ny NPC. Jag kommer inte ihåg ifall han var en invader eller summon, men hur som helst så hade han två sköldar som vapen. Två
just det.
Riktigt tunga.
Han såg ju skitstor ut. Ja, verkligen. Han var skitcool.
Det ser lite ballt ut. Skulle vara kul att köra med en sån gubbe någon gång.
Jag hade ju faktiskt en kompis som hörde av sig när vi pratade om Dark Souls 3, som sa att han hade spelat med någon som han hade summonat, som bara hade hållit i en sköld i två händer under hela tiden de hade koopat.
Okay.
Och det var ett ganska långt område att spela, och han hade bara sprungit kring med skölden i två händer och slagit folk med den, och det hade tagit väldigt lång tid för honom att göra.
Jag förstår det.
Men det är sån utmaning som man kan hitta på själv om man, jag vet inte, vill,
om man inte har en dansmatta,
vill krydda det lite mer. All right. Estus Shard hittar vi nere, och vi hittar också en cell key. Och nu tänker jag att vi snabbt går tillbaka och låser upp den dörren bara, så är det klart. Och han som sitter där inne säger väl mer eller mindre, ja, vad säger han?
Han ber en ge en ring till en kvinna som ska bo i byn nedanför det här slottet man är på.
Tack.
Loretta.
Ajamän. Ja, just det, exakt. Så får man välja om man vill göra det eller inte då.
Sen säger han en grej till faktiskt, som jag noterade, och det är så här, han säger så här: "And judging by the bell, you must be some kind of unkindled ash." Och det var ju det jag sa när man vaknade där i början, så känns det som att det fanns en... det var inte en slump att klockorna ringde när man...
Nej, det ringde då, ja. Det var det han menade.
Ja, okay. Måste ju vara det. Så att det har ju något med det att göra, liksom.
Just det.
Ja, precis. Och...
han heter Grey Rat, den här snubben, kan man slänga in också.
Ja, precis, så kan vi säga.
Och han är någon form av tjuv, typ.
Han är precis någon form av... Ja, han säger att han är tjuv, precis. Och han teleporterar sig tillbaka till Firelink Shrine. Om du väljer att acceptera och ge ringen till Loretta. Så finns han sen i Firelink Shrine och kan sälja items till dig. Jag vet inte om han har något speciellt jättebra, men... I alla fall här finns han, för mig, här framöver.
Det kan nog variera, kan jag säga.
Ja, så kan det säkert.
Han kommer väl att dra iväg på loot-tåg.
Ja,
han kommer tillbaka. Just,
ja, precis, precis.
Och han har väl typ, vad heter klassen? Han har väl typ tjuv- och assassins rustningskläder.
Ja, precis.
Det är väl hans specialitet.
Han har ju den här, vet du, Thrall Hat. Jag vet inte om det heter Hat eller någonting. Men Thrall heter det i alla fall. Den här konstiga luvan han har på sig. Det ser typ ut som den här, vet du det, hatten de sätter på sig Harry Potter, som bestämmer vilken klass de ska gå i. Typ.
Nuts Slytherin. Ja, just det. Ja, precis. En sak som jag tänkte på också, som kan vara bara lite, det är på cell key-beskrivningen så står det står en del, men en sak som jag tänkte på var att det står så här: "There's no shortage of breath thieves in Lothric, and these particular thieves likely scaled the wall from the undead settlement. But they were only willing to practice their thievery on the high wall for their fear of Lothric Castle, rumored to devour men, keeps them clear of its grounds." Så att det som det står på nyckeln är egentligen att det finns tjuvar, och de kommer från någonting som heter Undead Settlement, men de är bara håller sig på the high wall för att de har hört för rädslan att Lothric Castle äter men, vad säger man? Devour men. Ja,
ja, men typ. Ja. Man dör där.
Ja.
Det är inte bra.
Nej, precis. Gå inte till Lothric Castle. Så att här får man ju också mäta att det verkar vara någonting märkligt med det här slottet då. Tar vi oss vidare. Vad händer sen då? Vi tar oss tillbaka ut och går ner till och slår ihjäl den här stora gubben där nere, tänker jag, va?
Mm. Ja, i alla fall stå på taket och kasta eld på honom.
Ja, snyggt. Kan man göra.
Ja, jag var för feg för att gå ner.
Mm. Han är faktiskt inte så himla svår. Jag lyckades dels, jag skjuter ju slut min eldemangi givetvis, men sen det är rätt så lätt att cirkulera runt han.
Han har ganska där, tunga attacker. Alltså,
ja, han har väl en sån här lång hillebard eller vad det heter. Typ.
Mm. Ja, precis.
Så att han är inte supersvår ens för nybörjare.
Hur mycket skada är dina eldbollar här? Gör de bra med skada eller?
Inte lika bra som jag vill faktiskt, så det tar ett tag.
Ja, det är så.
Så måste jag gå ner och avsluta han själv med svärdet.
Ja, just det, både du och Peter spelar ju Pyro, nu är jag med. Jag gick ner och tog gällan i alla fall.
Men Ricky, du kunde inte få honom under dig då, så att du kunde göra så här plunging attack i huvudet på honom typ, eller?
Men det kanske också gjorde, för det minns jag inte. Ja, men den är ju fin annars, avsluta med den.
De är fina.
Ja, om vi fortsätter ner lite grann efter vi har tagit ihjäl honom, så jag tänker på det här med att det ligger massa rustningar lite här och där.
Mm.
Och det verkar ju som att något form av slag har utspelats här. Och det är bara röst.
Han verkar ju vara någon slags bödel. Tänker ni inte det?
Ja, det är kanske lite så. Jag bara tänker att det är massa rustningar som är tomma som står. Det är liksom, det är bara döingar här. Och de är inte ens kvar, det är bara rustningarna som är kvar. Det är lite märkligt faktiskt.
Ingen har huvudet kvar.
Nej, men det är ingenting. Det är, i själva rustningarna så är det tomt också.
Är det också? Ja, det kanske är.
Just det.
Ja.
Mm.
Ja, vi ska se. Vad händer sen då? Hittar vi någonting här? Eller? Jag tror att det finns någonting, något svärd här.
Ja, det finns ett sådär fäktingssvärd, sådär rapier.
Ja, precis.
Finns det.
Precis.
Det är också någonting jag vill testa i Soulspel, men det har aldrig blivit av. För man kan ju stå med en sköld höjd också och stå och peta med det svärdet samtidigt på något sätt.
Ja, just det.
Precis som man kan göra med spjut också. Kan man också ha skölden uppe och liksom peta med spjutet. Mm. Skulle vara kul att testa någon.
Ja, absolut, absolut. Ja, vad händer sen då? Sen går vi vidare och så kommer vi fram till vad som ser ut att vara katedralen lite grann. Eller någonting i alla fall, ett öppnare område med patrullerande såna här riddare.
Mm. Ja. Där kan man gå både vänster och höger. Ja.
Vi går
man kan gå upp för ett par trappor.
Ja, först. Vi går höger kanske.
Ja, jag gjorde det först. Ja. Jag vågar inte gå ner till riddarna.
Det tur att du gjorde det.
Ja.
Precis, vad hände där uppe?
Man låser upp en järnväg.
Ja, då kommer man till den där hissen, ja.
Just det.
Som vi har varit och nosat lite på förut. Som vi såg genom den låsta dörren.
Mm.
Så vips har vi en genväg.
Perfekt.
Perfekt.
Ja, och precis. Vi låser upp genvägen och sen kan vi ta oss hit på ett mycket enklare sätt.
Mm.
Vi tar oss väl an riddarna då?
Mm. Ja, jobbigt med flera stycken samtidigt.
Alltså. Mm. Ja, det var ganska lätt att locka till en och en.
Ja. Vad hade ni för teknik då? Eller sköt ni eller ställde ni bara närmare? Eller hur? För jag hade lite problem med det i början.
Ja, för de går ju om varandra så de är ju ganska långt ifrån varandra i vissa punkter. Då kastade jag en eldboll så att, och sen backade jag förstås. Så.
Hur bra är eldbollarna här? Alltså, blir du mycket hjälpt av att spela Pyro nu eller?
Nej, inte det här för de blockar ju ganska bra.
Ah, okay.
I själva stridens hetta kan jag ju liksom inte ställa mig och kasta en eldboll för då är jag ju körd.
Ja.
Så att, nej, det är inte bra alls just här.
Ja, det verkar ta ett tag innan det blir bra, det där pyromancy.
Ja, precis.
Ja,
alltså det...
Jag specialiserar mig inte direkt. Jag har den för att stå på liksom tak och stå och bara fulkasta på folk.
Mm.
Så.
Ja. Men det finns ju även en summon här precis till vänster när man kom in. Hämtade ni den, eller?
Nej, det gjorde inte jag. Jag spelar inte som Embered, eller...
Ah, okay. Jag försöker alltid spela igenom alla spel som Human eller Embered. Okay.
Mm.
Så att du kan bli invaderad missa. Och riktigt mysa.
Ja, fan det är ju förjävligt. Men jag vill inte missa de här NPC-erna som man kan ta på bossar. Ja, för ibland måste man ju se dem för att kunna avancera vissa questlines och så vidare.
Mm, det är sant, det är sant.
Och jag försöker klara så mycket jag kan. Så jag är alltid mån om att spela som Embered.
Ja.
Då får man ju ta nackdelen att man blir invaderad. Men ja, det händer inte så ofta ändå.
Vem är du kan summona här då?
Jag kommer inte ihåg vad han heter faktiskt. Men jag fann att det var en dude som hade typ... Jag tror han hade en yxa.
Ja, okej. Okej, hade han... Jajamän. Ja, då så. Ja, men det är bra. Då fick vi
det. Generisk snubbe liksom.
Ah. Det finns ju också ett vapen här som heter Lucerne. Som är en... vad var det hette, Peter? Vad var Oscar sa med sitt... Hallebard.
Hillebard.
Hillebard. Ja, just det, precis.
Mm.
Jag använde inte det. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det hade det och det i scaling. Det var allt jag tänkte på. Var det någon av er som körde med den? Nej.
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 Det finns ju en till riddare också som står och tittar på några gravar eller vad han gör.
Mm.
Just det. Störde ni honom eller?
Ja.
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 Det var ju en gratis backstab.
Ja, du kom fram och fick en backstab.
Hur fan lyckas du komma så nära gubbar? Även om jag går långsammast jag kan så ser de ju alltid sista...
Ja, det är bara ibland det funkar, jag vet inte riktigt.
Det är bara att rulla fram. Det är typ den bästa taktiken.
Ja.
Ja, jag gick ju också fram och så laddade... Det pratade vi faktiskt ingenting om i första spelet. Att du kan ju ladda din... nu blir det R2-attack men på andra konsoler. Men alltså att du kan ju ladda ditt hårda slag nu.
Som i Bloodborne.
Ja, det pratade vi inte ens om i första. Det är också relevant. Alltså, för det gör ju betydligt mycket mer skada ett laddat slag. Alltså, ska vi säga att du kan antingen dutta på R2-knappen och slå ett slag som vi säger ta 100. Eller så kan du hålla in och då kanske ta, jag vet inte, en sekund. Om ens det. Och ladda upp slaget. Och då kanske du slår 150. Så att jag gick ju upp bakom, tog min Fire Axe i två händer och laddade från knäna. Och sen liksom tog jag ihjäl honom. Men han var inte jättelätt, eller?
Nej, jag dog några gånger.
Han gör ju också en sån här magi på sitt svärd som gör att det blir att det tar mer skada. Väldigt användbar magi som jag använder mig av nu när jag spelar väldigt, väldigt ofta. Den funkar inte när man har infusat ett vapen med eld eller så. Så det måste ju vara ett cleant vapen liksom. Men det, jag upplever att den är väldigt effektiv.
Ja, okej. Okay. Ja, men det kanske vi kommer fram till i något annat avsnitt av hur man får tag i det och så vidare. Coolt.
Yes. Men den här fienden, han har ju glödande ögon också. Har jag till du angående det?
Ja, vad betyder det?
Jag tänker Demon Souls, ja.
Jag med, det var första jag tänkte.
Alltså, jag tänkte Bloodborne, ja.
Aha.
Varför Demon Souls?
Nej, för att i Demon Souls förekommer exakt såna här riddare ganska tidigt i spelet.
Ja, det var så länge sedan spelet.
Och de är egentligen bara alltså vanliga riddare fast lite svårare.
Just i Demon Souls så för att den var mycket svårare. Ja, för man ska ju dit mycket senare. Det är typ i första arean, men just det området ska man till mycket senare, så det är ingen idé att typ försöka slå honom.
Nej, okej.
Men annars så brukar jag, på sina vanliga fiender brukar jag försöka backstabba, och sen medan de reser sig upp, typ när man reser sig upp halvt, så brukar jag börja hålla
jumping
in den här
attack.
Nej, jag brukar börja hålla in den här kraftiga attacken och som laddar. Ja. Så att den liksom, precis när man reser sig upp så får de den på sig, för de hinner inte blocka den.
Ja, det är jättebra. Jättebra faktiskt.
Jag rekommenderar.
Ja, det är bra tips. Det är exakt vad jag gör också, precis. Att man laddar R2 liksom efter man har fått in en backstab.
För exakt, det kunde man göra i Bloodborne också.
Ja, för det blir att precis när de ställer sig upp då så avslutar man attacken.
Ja, exakt.
Så att det är bra tips. Ja, vi går väl in i katedralen då lite snabbt.
Ja, ja, eller så står man utanför och fegar för att det ser ut som att det kommer bli en gigantisk bossfight.
Ja, det ser ju lite ut som det, men...
lite blodfläckar och...
Men blir det någon bossfight eller?
Det blir inte det, inte här och nu i alla fall.
Det sitter bara en kvinna som presenterar sig som...
Ja, Emma.
Precis, och hon är, vad är hon är? High Priest of Lothric. Är det så hon säger kanske? Ja, kanske är det.
Något sånt där.
Hon är präst, överste prästen i alla fall. Och hon egentligen säger att Lords of Cinders finns inte här. De har dragit härifrån. De har dragit till sina föränderliga hem som är i foten av vad säger hon? Av the wall, eller? High Wall of Lothric.
Jag tror att hon säger... Jag minns inte exakt.
Hon säger att de har dragit i alla fall. Och så säger hon att här får du någonting som heter Small Lothric Banner, tror jag. Gå till kanten på The High Wall och visa flaggan eller banner, så kommer en
varning för hunden också.
Ja, säger också varning för hunden, precis. Sen händer väl inte så mycket mer. Jo, på det händer en grej till. Eller vad tänkte ni på?
Nej, man kommer med ett covenant där också.
Precis.
Way of the Blue tror
jag. Precis, och de är från Dark Souls 2. Faktiskt har jag kollat. Så att där har vi också liksom och en grej till. När man läser på beskrivningen av den här covenant, för man kan ju läsa på det också. När du går med i Way of Blue så kan du gå in och läsa på beskrivningen. Och då står det members of the Way of Blue are the beneficiaries. Och herregud.
Beneficiaries. Kompis
of an ancient accord. Och egentligen det jag vill bara säga med det är att det här utspelas alltså då med andra ord långt efter Dark Souls 2. För Way of Blue var ju en covenant från i Dark Souls 2 då. Och det här är alltså presenterar de det som att det här var ancient, alltså väldigt länge sedan.
Värt att notera också att de har ju ändrat covenant-systemet i det här spelet.
Ja.
I tidigare spel när du snackar med någon covenant-person, då var du automatiskt medlem ifall du valde att du ville bli det liksom. Men här får du som sagt ett item som du måste equippa för att visa vilken covenant du tillhör.
Ja, det jag tog det ett tag för mig att fatta det.
Jätteskönt. Ja, jätteskönt att kunna. För då kan du på liksom under spelets gång bara byta hejvilt mellan olika covenants. Förut så var du tvungen att gå tillbaka till de här respektive liksom och gå med igen, och det var ju lite bökigt det där, så att det är ju bara enklare.
Förlåt mig alla som lyssnar nu, men vad är Covenant?
Nej då.
Jag har ingen aning.
Det är jättebra om det här att du tar upp sånt. Ska någon av er ta det?
Ja, vad ska man säga? Det är en klubb. Nej, men, ja, alltså, det finns lite olika covenants runt om i landet som är liksom olika, vad ska man säga? Ja, men klubbar liksom.
Klaner, eller jag vet
klaner.
Inte.
Ja, just det är kanske ett bra ord. Och just den här klanen då, ifall man ska kalla det för det, gör så att ifall du är med i den och en person blir invaderad, någon annan person blir invaderad, då kan du samlas till den personen automatiskt för att kunna hjälpa den. Så man blir som någon sorts polis liksom.
Okej, okay. Cool.
Ifall det låter bra. Det finns även andra covenants. Det finns ju en som är väldigt co-op-orienterad som finns med i alla spel som är, vet du det, Covenant of the Sunlight, eller vad den heter. Även kallad Sunbros. Den gör så att ifall du är med i den covenanten, då vet du det, minskar den gapet mellan level på dig och andra spelare ifall ni vill co-opa tillsammans.
Aha.
Så för jag är level 30 och någon annan är level 10, nu är det inte exakt så det funkar, då är det större chans att vi matchas ihop ifall båda är med i den här covenanten till exempel.
Okay.
Sen brukar man även få belöningar för att till exempel hjälpa andra spelare och så vidare, och då belönas man med special items som tillhöjas just, vet du det, det covenantet, och det brukar man kunna ge till någon covenantledare då för att ranka upp inom den och låsa upp nya magier och vapen och så vidare.
Cool.
Bra förklarat.
Mm, ja, snyggt.
Det finns lite fördelar. Ja,
precis så är det.
Ja.
Ja, nej men då så, ska vi gå ner för trappan och kolla vad det är, vart hunden eller vad det är som händer där nere, eller vad är det, någon jag annan har, som har något mer?
Jag har något mer.
Mm. Ja, ser du.
På golvet i den här kyrkan så står det vid två tillfällen någonting med fire. Och då märker jag att man kan tända eld på allting som är gjort av trä i hela kyrkan. Så jag tänker att ja, men det här kommer ju trigga någonting. Så jag springer runt och liksom tänder eld på hela, alla de här pelarna, allting som liksom, så hela kyrkan inuti brinner till slut, men det händer ingenting.
Den här damen då, sitter hon bara tillbaka lutad och tar det lugnt eller?
Ja, jag vågar ju inte vifta med någonting i närheten av henne, för jag tror ju mig veta att man ska inte slå på NPC:er i onödan, för då kan det, de bli arga på en och sånt och sluta sälja magier och grejer.
Ja, det är sånt.
Men nej, jag vet, nej, jag bara, någon av er som kan lysa liksom lite ljus på varför det står att det står verkligen på två medlanden, try fire eller någonting, ja,
det skulle kunna spoila.
Ja, jag vet inte vad vi säger om det här, men alltså
är det en major spoiler så vill jag kanske inte, men det har alltså en funktion att man kan tända eld på kyrkan.
Ja, vi kan väl säga så.
Okej, okay. Ja, det
kommer visa sig. Jag upptäckte det av misstag, och det kanske ni andra också gjorde. Alltså, när man blir summonad, jag körde lite så efter, ja, vi kommer till det, men jag grindade det här, den här trappan ganska mycket. Och då när jag var summonad där så fick jag vetskap om det här du pratar om nu. Så mycket kan vi säga.
Oh, fan.
Ja. Ja, nej men...
Ja, för, ja, värt att notera här att du kan ju döda den här Emma. Men ifall du spelar spelet första gången så rekommenderar jag absolut inte att du ska göra det.
Okej.
Okay. Jag vill inte säga mer så.
Nej, jag har inga intentioner att döda NPC:er än. Det känns som en endgame-grej att slå ihjäl alla och se vad som händer.
Ja, då ska de ju dö. Så är det. ja, nej men vi tar oss ner för trappan då och kommer in i den här stora... Eller ja, i och för sig, en snabb grej bara. Jag plockade upp någonting som heter Lothric Knight Sword av de här riddarna som jag dödade. Även deras rustning kan du plocka upp. Och egentligen är det bara en snabb grej där det står att The Knights of Lothric with their drakes once crushed anything that threatened their shores. Of course, that was a long, long time ago. Ja. Så att det verkar som att de här riddarna, The Knights of Lothric då, som man slår ihjäl, hade sina drakes. Och drakes och drakar är ju, det här stavas ju D-R-A-K-E-S. Jag vet inte om det är någon skillnad. Det har ju varit det i de andra spelen. Har de ju skilt på Dragons och Drakes.
Jag tror att det är typ samma sak.
Ja, för att i sådana fall ges ju förklaringen lite grann kanske varför de här drakarna hänger på porten. Eller hänger på den här muren. För det kanske var så att de red på dem förr i tiden då. Men det var ju long, long time ago. På Armor från Lothric Knight så kan vi läsa att the knights has served as one of the three pillars since the ancient times. Så att, det vet jag inte heller vad man ska säga om det. Det är bara, det står.
Nej.
The three pillars hörs här. Så att, ja. Ah, ja, strunt samma. Vi tar oss ner i alla fall.
Och hoppas att man kan koppla ihop det sen, typ.
Ja, ah, precis, precis. Vi tar oss ner och precis när vi kommer fram till den här stora röda dörren så händer det någonting. Det kommer någonting. Ett mörkt moln uppenbara sig och en shortcut, eller i shortcuten, eller shortcut, nej. Nu tappar jag bort mig själv helt här.
Cutscene.
Tack.
Precis.
Så kommer en stor hund, eller vad det nu är.
Mm. Mm. I rustning typ.
Warded of the Boreal Valley.
Precis. Ännu en boss.
Det här områdets boss.
Hur går det, Peter? Ja. Fastnar du?
Det går hyfsat bra faktiskt.
Okay.
Man kan kasta lite eld på den och sådär. Mm. Och jag får ner den ganska snabbt till en tredjedel liv kvar. Ajamän. Men då börjar han ju tjurrusa och gör det liksom i tre snabba rush-moment och verkligen plöjer över mig. Så att jag försöker, det är ett sätt klassiskt, eller folk med dåligt tålamod. Jag försöker flera gånger, tycker att fan vad jag missar säkert någon strategi. Så frågade jag på Twitter så här, är det någon som har något generellt tips om hur man tar den här bossen? Och då var det typ, då fick jag bara så här, rulla som fan. och då liksom, när jag inte får något tips, då försöker jag ju verkligen, då tar jag, alltså tar åt mig att jag måste lära mig bossen. Alltså, jag är motvillig till vad spelet kräver av mig i början, för jag vill liksom bara klara den och komma vidare. Men... alltså jag har ingen speciell strategi. Ja, det tar ett gäng försök som med de flesta bossar hittills. Liksom. Så, ja, inte så många som på första då, men
nej.
Det går till slut. Han sprutar väl is och skit och håller på, va?
Ja, han har ju sin isgrej som han... Och står man tillräckligt länge eller om man får det på sig så kan man ju bli frostbite kanske heter.
Ja, vad innebär, vad händer med karaktären då när man har blivit det?
Din stamina, alltså hur du återfår stamina blir betydligt mycket slöare. Sen vet jag inte om du också rör dig saktare, va?
Säkert.
Ja, jag tror det.
Jag har också för mig att det var så. Att du rullar inte lika snabbt och att du liksom blir segare och rörare bara.
Men det var så, det var ingen av er som hade mer NPC-summons än hit, eller?
Nej.
För det finns ju en precis utanför bossdörren också. Så man kan ju ha med sig två stycken NPC-er.
Okay. Jag borde ju kanske börja spela mer som Ember då. För jag gör ju inte det.
Just
det.
Ja, låt som det.
Den som är precis utanför dörren, det är hans swordmaster man spöade vid Firelink Shrine.
Ja, men snyggt så ja. Då får vi veta det. Ja, men vad bra, Viktor.
Så ifall man har dödat honom där, då får man honom som en summon till den här bossen.
Vet du om du inte har dödat honom, då kommer han inte, eller vet vi det?
Nej, det vet jag faktiskt inte, men jag skulle tippa på att...
Nej, det ska jag också. Ja, precis, då lär jag inte.
Jag tror att man inte får honom då. Jag skulle tippa på det.
Jaha, så då finns han där?
Japp.
Vad sa han om att du hade tagit hans vapen då?
Ja, nej, precis. De här NPC-summons, de säger ingenting som tur är. Men han hade ju kvar sitt vapen ändå. Ja. Han använde det i striden.
Han liksom. Var inte sur för det, han hade flera.
Nej, han hjälpte till så glatt
ändå. Ja, men, då så. Ja, men du tog han direkt då, eller med hjälp av din summon?
Ja, men det gjorde
jag. Ja, jag dog i alla fall en eller två gånger tror jag. Just det, jag var så överraskad av hans tempo i fas 2 där, efter 50%. Just de här tjurrusningarna.
Ja, den tog mig flera
de var gånger. Så, innan man lärde sig att rulla undan i sidled, alltså utan att locka på honom, utan bara kasta sig åt sidan. Det var ju det som var skillnaden för mig. När man hade hittat den taktiken, då var han ju enklare.
Mm. Absolut.
Alltså man blir sugen att köra med daggers ibland. Har ni sett ens, vet du det, weapon arten?
Ja, den snabba som hoppar in och ut, va?
Ja, quickstep. Det blir typ som att man kör Bloodborne nästan. Det är ganska coolt faktiskt.
Ja, det är faktiskt...
Mycket användbart senare i spelet också i vissa områden, men det kommer vi till senare.
Ja, men vi slår väl ihjäl hunden. Och det vi kan säga är väl att den är svag mot eld. Firebombs funkar jättebra.
Jag gillar inte dark heller.
Ah, okej. Okay.
Så både dark och fire funkar.
Och sen i hans andra fas rullar man undan de här tjurrusningarna så är det hur lugnt, eller hyfsat lugnt i alla fall.
Han ställer sig, om man bara håller sig in, för ofta efter, märkte jag, efter tjurrusningarna så brukar han ställa sig och spruta sin Frost. Mm. Och då står han stilla jävligt länge, mm. så då kan man mata nästan två omgångar stamina, alltså slag bakom honom. Mm. Mm. Det var så jag tog han liksom, när jag upptäckte att jag behöver bara vänta in tjurrusningarna och sen så liksom två omgångars slag så är det färdigt.
Mm. Jajamän.
Fan vad coolt ifall man kunde stå där och vänta på tjurrusningarna och bara göra en jävla riposte när han hoppar mot
den. Tajma den.
Hade de nerven
ja. Tänkt. Det hade varit riktigt coolt. Ja. På hans soul i alla fall, efter han har dukat under, så står det "One of the twisted souls stepped in strength", eller steeped kanske blir. "Ward served as an outrider knight, never far from the fleeting dancer."
Just det.
Så att det är allt vi vet där och då. Han är inte långt borta från någon som, eller någonting som heter fleeting dancer. Så att ja, det är väl bara det man kan lägga på minnet. Jag går fram och höjer flaggan.
Yes.
Ja, innan det i för sig kan vi ju säga att av hans soul kan du göra ett vapen eller en ring. Och här kommer vi in på det här med det vi pratade om i förra avsnittet, den här kungen eller Lord of Cinder som sitter kvar på tronen, alltså i Firelink Shrine. Så tar du en sån här, han frågade ju precis efter Twisted Souls. Tar du den här Twisted Soul och går tillbaka till honom, så kan han antingen göra en hammare som har C-strength i scaling, och som gör den här frostbite-grejen tydligen. Jag har inte provat det själv. Eller så kan den också göra en ring, Pontiff Left Eye.
Just det.
Ringen recovers HP, alltså with successive attacks. Så att du får tillbaka HP om du fortsätter att slå på folk. Ja, det är väl det. Sen höjer jag bannern. Och dra.
Och vad händer då? Mm.
Då kommer...
Då kommer några bekanta ansikten.
Ja, just det.
Dark Souls 1 igen.
Ja.
Precis.
Vad är det för
samma typer? Det är väl samma dude som tar den till Anor Londo, eller hur?
Från Sand Fortress.
Ja, just det. Just det.
Så att det...
Ser ut som att de har sett demoner, typ.
Ja, det är ju precis några demoner med vingar på sig.
Det ser ut som att de har typ hjärnan på utsidan av huvudet. Alltså, så skitkostigt.
Ja. Ja, men och där någonstans så tar väl... Ta väl det här området slut, för mig i alla fall.
Mm.
Jag vet inte om något vi har något mer att tillägga. Jag stannade ju, efter jag hade dödat bossen här så hängde jag ett tag i det här området. Jag gjorde så att jag vilade vid den bonfiren där man hade dödat bossen, sprang ut, satte mitt summon signs alldeles utanför porten. Och sen sprang jag upp och började döda de här riddarna och inom loppet av en till tre minuter så vart jag summonad till en boss. Och den bossen gick ju jättesnabbt. Så där får man ju också ganska snabbt ett gäng tusen i souls.
Ja, jag tänkte fråga det. Får man själar av dem?
Ja, jag tror att du får 2000 eller någonting.
Okay.
Eller tusen i alla fall.
Ifall man är, vad heter det när man inte är embered? Unembered. Då blir man också embered gratis när man kommer tillbaka till sin egen värld ifall man hjälper dem att döda bossen.
Precis.
Plus att man även får en ember till sitt inventory.
De är mycket generösare med det än vad de var gamla.
Ja, verkligen. Mm.
Kan embered jämföras med insight i Bloodborne?
Nej.
Det finns ingenting annat som uppenbarar sig i världen.
Nej.
Förutom just summon, alltså NPC:er och sånt. Och invasion och grejer.
Nej. Nej, alltså grejen är att Bloodborne har inte, det var det vi snackade lite om här i början också. Det är ytterligare en grej som jag tycker att tala till Bloodborns fördel som nybörjarspel. Det är att döden påverkar inte dig på något sätt, på det sättet som Dark Souls gör, att du blir hollow eller att du blir unembered och så vidare liksom. I dör du Bloodborne så händer liksom ingenting mer än att du förlorar dina blood echoes eventuellt liksom. Så det är lite mer att tänka på där i Dark Souls-spelen.
Kan man gå tillbaks till gamla områden när man är embered? För jag är ju inte det, alltså jag dör ju, jag blir ju av med min ember eller vad man ska säga, jag blir ju hollow direkt efter jag har tagit en boss liksom, den stannar ju inte länge. Så kan jag gå tillbaks till gamla områden nu när jag liksom är lite bättre och vara embered och träffa nya karaktärer och sånt?
Eller är det liksom... Nej, tyvärr inte. Det är kört okay.
Det tåget har gått.
Det är det som är grejen. Det är därför jag alltid går runt som Ember så att jag inte ska missa någonting. För som sagt, vissa questlines för vissa NPC kräver att man snackar med dem på något ställe. Sen tar man med dem som hjälp på en boss, så måste de överleva också när man spöar bossen.
Du får det att låta så självklart att gå runt som Ember. första gången jag var Ember under en längre tid var igår, och då blev jag invaderad med en jävla gång och
okay.
faktiskt lyckades ta den jävla idioten på med mitt liksom sista andetag.
Du gjorde jag det. Snyggt.
Ja, han trodde nog att han hade liksom, för han verkligen mejade ner mig, och sen så rätt var det så tog jag liksom, fick jag han off guard och bara mata allt jag hade och tog han på sista. Det var verkligen så här final breath moment.
Var det, var en riktig person alltså?
Det vet jag i och för sig inte. Hur vet man det?
Ja, man kan ju lista ut på namnen typ.
Exakt.
Ja, det hann jag inte ens titta på.
Nej, okay.
Men jag kände, det kändes gött som fan. Men då var jag liksom, jag bara shit, ska det vara så här hela tiden så fort man ämber, då kommer jag ju bli sönderstressad av att bli invaderad 24/7.
Ja.
För det är svårt för nybörjare att bli invaderad.
Vissa ställen är värre än andra också, med invasion och sådär. Så att...
okay.
Ja, så du kan ju gå tillbaka till närmsta boss och hjälpa någon att besegra den så att du blir ämberd och får en ämber i ditt inventory.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och man hittar ju ämbers lite här och där också. Så ja. man kan även köpa ämbers, de är ganska dyra, men det är kanske värt det ifall man vill. Jag vet inte, gå runt som Ember och uppleva allt liksom. Mm.
Men man kan alltså farma Embers genom att hjälpa, eller får man bara tillbaka om jag typ använder en Ember för att kunna bli sammanad till bossar, och då får jag tillbaka en så att det blir plus minus noll.
Mm. Ja, men håller du dig vid liv så kan du fortsätta liksom hjälpa folk.
Ja. Men du kan bara köra bossen om och om igen och hjälpa folk, så kan du farma Embers.
Och du behöver ju inte vara Embered för att kunna bli sammanad. Det är du med på.
Nej,
utan du kan ju vara Hollow, säger jag nu då. Men alltså... du kan ju, du kan ju vara inte Ember, utan du kan ju sätta ut ditt Samonna mig-tecken så att någon annan kan ta in dig som är Ember till sin värld. Men du behöver ju inte gå runt som Ember för det, utan det var ju så jag gjorde med det här med trappen och det, utan jag spelade ju som un-Embered, eller om man ska kalla det.
Ja, det tog jag för givet eftersom att det funkar så med Humanity och sådär.
Nej då, utan det enda, du måste ju vara Ember själv om det är så att du ska dra in andra i din värld.
Ja, precis. Men inte åt andra hållet. Åh, fan.
Exakt, okay. Det är därför det blir ju Ember när du kommer tillbaka till din egen värld sen. Det är liksom en fördel.
Ja, precis.
Och, så det är ganska
Och det behöver man inte vara medlem i en sån här Covenant för att det här ska funka. Nej, det är bara någon sorts bonus att vara med i en Covenant.
Ja, precis.
Covenant
ja,
kan du ju skita precis. I stort sett om du vill.
Det är liksom större chans att du kopplas ihop med någon från samma Covenant.
Jag har nämligen hört någonstans, vem det nu var som sa det, att den råkade gå med i någon typ, ja, jag fattade det som då guild eller någon sån här covenant i ett annat spel, och att det var skitdåligt, för då var det någonting som gjorde spelet mycket, mycket svårare helt plötsligt.
Ja, det är Champions 2. Eller Champion.
Okej.
Okay. Champion Covenantet i Dark Souls 2.
Den stenen. Som
är, just det gör spel till New Game Plus automatiskt.
Det är helt sjukt att de la in det där i början också.
Ja,
och det förklaras väl inte heller, va? Eller?
Nej. Det är som vanligt i Dark Souls, det är bättre trial and error.
Råkar man göra det valet och inte reflektera över det, så kanske man bara spelar igenom hela spelet på New Game Plus.
Ja,
det är otroligt alltså.
Men just, så kan det vara. Just det här med Ember och hela den här biten med invasioner och summon och sånt, det är jätteoklart. Jag vet inte riktigt hur eller var man ska läsa sig till det för att förstå det utan att ha den här typen av samtal.
Nej, alltså man behöver ju prata om, antingen bara spela spelet, och jag vet inte, efter tid så fattar man det ändå, men det tar ju lång tid, och det är ju betydligt mycket enklare, som du säger nu, att bara prata med några om det eller lyssna på det.
Man missar mycket. Jag har ju missat det här ända fram tills egentligen igår när jag och Oskar spelade lite tillsammans och han liksom förklarade lite mer basics, och nu även idag har ju det liksom klarnat nästan fullständigt.
Japp.
Men det är,
Nej, men jag förstår vad du menar, exakt. Och det är också lite charmen på vissa sätt. Alltså det är liksom, det är det som också är att allting står inte tydligt och klart, utan vissa saker missar man helt enkelt.
Ja. Mm.
Ja, nej, men vi är väl ganska klara där, hörni.
Ja.
Det behöver vi inte dra ut på det här mycket längre än så. Utan vi knyter väl ihop säcken för High Wall of Lothric. Och nästa avsnitt tänker jag väl att då tar vi oss till, vad var det nu? Undead
Settlement.
Tack. Undead Settlement, vart de här fåglarna flyger oss. Mm. Så ska vi väl snacka igenom det då och se vad vi hittar för någonting där.
Mm. Då ses vi där.
Det gör vi. Har vi några sista ord? Vart hittar man dig, Viktor? Du som inte har varit här förut.
Just det. Jag finns som Seghopp på alla sociala medier. Och podcasten ligger även på SoundCloud och iTunes.
Strålande.
Så där kan
du
hitta mig.
Och du hörs på, eller läses på Eurogamer framöver, va?
Just det stämmer också.
Fint.
Bra.
Fint, får vi hålla ögonen öppna där. Jag är ju Tarberg på Twitter, kontakta mig om det är någonting. Har jag sagt någonting galet så bryr inte om att säga något. Nej, jag skojar bara. Hör gärna av er. Vi har även en gmail som heter Morka Sjalar. Och där kan man också höra av sig. Bästa namnet. Ricky 6 på Twitter.
Yes. Hitta. Det är ingen som har hittat mig på flera månader. Visst, någon ny follower kan man få kanske. Ja. Snälla.
Peter, vad säger du?
Ja, Xyred på Twitter. Yep. Ni får ju, vi kan byta nybörjarerfarenheter med varandra om ni är som jag. Om ni känner igen er i min vilsenhet så kan vi gå i Dark Souls 3 tillsammans. Säg bara till.
Jättebra. Ja, men då så hörni. Tack för att ni kom till den här bonfiren och ha en trevlig kväll där ute.
Tack.
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 Och glöm inte.
I'll be around if you make it back.